Podplay.
Live från Studio 1, du lyssnar på The Daily Messiah, ditt nyhetsflöde med mig, Messiah Hallberg.
Klara Doxerov.
John Melander Lambrell.
Det är onsdag, det går in på upploppet nu i det här stora påskfirandet. Igår så firade vi påsk med Amwin, Amanda Winberg som var här och fick genomgå då påskquizet, det stora officiella påskquizet. 2 av 3 rätt hade hon då. Mm. Och gick härifrån med den stora vinsten då.
Vad Anders, var den stora vinsten?
Anders Bagges maracas.
Ja, men...
Undrar man har varit här sen, alltså den där maracasen känns ju ändå som att de är viktiga för hans radioprogram Maracas.
Alltså nu kommer vi ha en arg Anders Bagge efter oss för att vi har gett bort hans maracas.
Nej, det tror jag verkligen inte. Han är full av kärlek. Du såg ju Mello, han grät av tårar och lyckas. Strunt samma.
Jo, men har du någonsin sett honom bli av med en maracas?
Hans självförtroende kanske sitter i hans maracas.
Det är som du och din jombola.
Ja, men vad kul att du tog upp, John. Vi ska faktiskt prata om dig idag. Kanske inte så mycket din jombola. Du har ju släppt en bok igen. Din andra kriminalroman som släpptes här i förra veckan. 3 som såg något.
Ja, 3 som såg.
Det är bättre. Ännu bättre.
Ja.
Det är en väldigt bra titel tycker jag.
Ja, men visst är den bra.
3 som såg. Vi pratade om det på resan just att 2 som såg är inte alls lika bra.
Nej, nej.
Det bygger lite på att de är 3. Det finns, man kan ana en kanske inte en samstämmighet i gruppen. Alltså det finns, nej, en oro att de är så många.
Mm.
Och 1 som såg, ja, 1, vad är det för något?
25, nej, som såg också, inte så exklusivt.
Nej, och att de såg är bra.
Ja, just det.
Något som också hade kunnat vara intressant är 3 som hörde.
Alla sinnen, 3 som kände. Ja, men först var jag lite orolig för att det skulle bli, att det skulle påminna för mycket om så här 5 på äventyren.
Men jag tänkte, 5 på rymmen.
Ja, 5 på rymmen och de där. Men jag tänkte att de är så gamla att ingen har de associationerna längre. Väl?
Nej,
vad heter din första bok?
Den som vet.
Den som vet, och det här är då 3 som
såg.
Uh-huh. Just det, så. Och du hoppade över 2 helt, och fanns det någon anledning till det?
Ja, men det är, ja, 3 bättre som du säger. Mm. 3 som såg.
Nästa bok kan bli spännande, Kvartetten som rymde.
Ja, men jag ska också säga att det finns en anledning till att de är 3. Det bygger på ett riktigt mordfall, som sådana som jag är så förtjust i, som kallas för The West Memphis 3.
Precis som förra boken, det tyckte jag var väldigt spännande, för det har inte jag hört så många författare som har gjort, tagit just, baserat en fiktiv mordhistoria på ett riktigt fall.
Mm.
Förra gången så var det ju då på Colorado, Boulder, Colorado.
John Benet Ramsey,
ja. Den här lilla flickan som skönhetsmissen då, som blev mördad och hittade sitt eget hem. Det var ju förra boken.
Ja.
Och nu nya boken som då baserar sig på, vilket fall sa du?
West Memphis 3.
Just det. Mm. Och vad kan man säga om det fallet?
Ja, men det är ju en riktig sån G-ordet som jag inte vill säga. Alltså, nej, men det är ju 3...
Vad hörde du sa? Goding! Det är det betyder, G-ordet.
Nu får vi bipa. Man kan inte prata om goding. Alltså det är ju fruktansvärt. Och det här är ju då 3 8-åriga pojkar som mitt på dagen i princip, i en liten stad i Arkansas i West Memphis, hittades då mördade i ett skogsparti nära där de bodde. Polisen gick ju efter då 3 tonårskillar då, som höll på med, en av dem framförallt som höll på med lite så här svart magi och lite sådär. Det här var ju amerikanska södern, början på 90-talet, det tyckte man ju var något skumt då. Mm. Så utan bevisning så gav man sig på de här och lyckades få dem dömda och blev sen frisläppta från fängelset. Så det här fallet är ju i mångt och mycket ouppklarat.
Okay.
Det håller ju liksom alla som kan någonting om det med dem. Så jag är då, har ju då en teori om det här. Mm. Och har då löst det här fallet, kommit med en lösning i fiktiv form i den här kriminalromanen då. Så det är idén.
Mm. Just det, och du har då förlagt, du har flyttat det då från USA till dansbandsmäckat Malung.
Ja, exakt.
Mm.
Så det här sker då några veckor innan dansbandsveckan ska gå av stapeln. Och kriminalkommissarien, då spaningsledaren, han älskar dansbandsveckan. Han går bara och väntar på den. Och
men istället... inte det.
Precis. Och istället får han det här fallet på sitt bord då, och behöver då gärna lösa det innan dansbandsveckan drar igång. För då är det väldigt svårt att utreda ett mord när stan invaderas av turister.
Verkligen, folk dansa på alla ledtrådar.
exakt.
Bugg.
Ja,
vem har buggat
ja,
i blodet?
Det är också svårt att förhöra någon som buggar.
Ja, kan du stå still medan vi får höra? 1, två, tre, fyra.
Men det är, det är ju inte som den där dansen. Vad var det, den där dansen när de dansade tills de dog i typ Dalarna?
Ja, nej, det vet jag inte.
Är det den?
Nej, det är inte det fallet.
Jag men det kanske blir nästa. Mord by dance. Okej, okay. Nej men väldigt kul. Fantastiskt att du skrev den på så kort tid. Första boken vet jag att det tog många år att få till rätt produkt och rätt förlag och så vidare. Och nu är du inne då i ett stim, ett kreativt stim, och då bara få till den här, och jag har sett recensionerna som är väldigt fina, och som en vän sen 30 år så får jag säga att jag är väldigt stolt och glad över dina framgångar på litteraturmarknaden.
Verkligen. Ja, tack för fin du är.
Och inte alls bitter, nej.
Nej, nej, inte. John är en av få människor som jag faktiskt inte känner den minsta bitterhet mot.
Jag kan säga att jag känner mig lite bitter. Det gör jag. Uh-huh. Nej, men jag känner mig så jävla bitter. Mm-hmm. För att jag får reda
det gick från
på...
lite till så jävla.
Nej, men, alltså, du hade ju pratat om att du höll på med en till bok. Och sen så får jag veta att den här boken ska släppas för att jag får ett mejl liksom, med så här pressinformation om boken.
Men det ska vara lite mystiskt.
Jag sitter med dig i den här studion varje dag, varje vardag. Vi hörs även på helgerna och jag ser oss som vänner. Och så kan du inte ens berätta att boken har gått i tryck.
Jo, men om vi ska vara ärliga. Du skulle tycka mindre om mig om jag hela tiden sa, du vet att jag har ju en bok på gång.
Alltså,
ingen vill vara den killen.
Nej, men ändå. Alltså, vadå? Det kändes bara konstigt att få en pressrelease.
Va? Det finns ju någonting i att kommunicera med sina vänner med pressreleaser också.
Ja, men det var ju
jag jobbar ju med pressreleaser, så att det är sån jag är.
Ja, men det var samma med Messiah också, när du kommunicerade att du ska vara med Alla mot alla genom att jag läser på Aftonbladet när vi sitter i den här studion och spelar in.
Kan det vara så klart att du bara har felbedömt hur nära du är med?
Vad
fan?
Vad är det du säger?
Jag skojar bara. Det är väl helt naturligt att umgås med via pressreleaser.
Och via Aftonbladet.
Ja.
Nej, ni är de märkligaste människorna jag någonsin har träffat.
Verkligen inte. Väldigt mysigt.
Ja, men det är ni. Men det var,
ja. Nu ska vi faktiskt, vi borde skicka ut en pressrelease om det här, men vi ska gå igenom då, det här är ett temaavsnitt innan påsk. Vi ska lyssna på några av dina favoritgodingar. Under det här första The Daily Messiah-året varje torsdag så har du krimmorgon. Så att du har valt ut dina favoriter, kanske det mest intressanta snacket och så vidare. Ibland kan ju ett fall kanske vara mindre intressant, men vårt snack kan ha höjt det till någon ny nivå. Vad vet jag? Ska bli intressant att höra vilka du har valt. Vi är tillbaka i annan form, i vanlig form, på tisdag blir det, va? För det är sån här annandag påsk på måndag. Så att tisdag hörs vi igen. Hoppas ni tar hand om er själva och är snälla mot varandra och delar ut ägg och allt sånt
där. Ja,
som man ska göra i påsk, så sätter vi igång den ultimata krimmorgonen här nu.
John, det blir lite påskekrim. Ja, men i Norge är påskekrim ett uttryck. Har ni hört påskekrim?
Nej, du sa det nu tre gånger. Det är då jag har hört det.
Påskekrim.
Ja, just det.
Alltså det är en grej då att i Norge på under påsken så läser man krim. Ja. Och då tänkte jag, det kan vi väl försöka ta hit då.
Verkligen.
Och ska man lyssna på krim.
Påskekrim.
Påskekrim.
Ja. Mm. Det ska bli kul att höra vilka krimfall du har valt. Spännande. Jag kommer kura ner mig i min skottskrutiga fotölj redan nu. Så ska jag komma och få lite sån här gåshud.
Du är ju inte Sherlock Holmes.
Nej, jag vet. Jag bara önskar att jag var. Ja, glad påsk på er. Nu får John lägga i ombran på svaj.
Oj, vad den svaj är. Oj, oj, oj.
Jag trodde inte man kunde röka tobak med den. Vilken konstig privatdetektiv.
Ändå skönt med påskhelg.
Vilket fall tar du på?
Nej, men det har ni hört talas om Snapchat-morden?
Ja, eller du har berättat det för mig någon gång för länge sedan på fyllan.
Det är det jag gör på fyllan. Jag pratar om Snapchat-mord. Nej, men det handlar om de två vännerna då, Libby och Abby, som bodde då i det lilla samhället Delphi i staten Indiana i USA. Och Abby och Libby är ungefär som Indianas Wahlgren och Wistam, kan man säga.
Vad innebär det?
Nej, men de är två tjejkompisar.
Ja, ja, okay.
Men de var inte i samma ålder.
Nej, de var lite yngre då. Ja. De var 13 och 14 år gamla. Det här är då den 13 februari 2017, så det är 4 år sedan. De är lediga från skolan då en vanlig tisdag, bestämt sig för att tillbringa dagen i skogarna kring Delphi då, den här småstaden de bor i. Vid 1:45 då på eftermiddagen så släpper Libby syster av dem vid en vandringsled. Och som många innan dem så tar de bilder på varandra på någonting som heter Monon High Bridge, som löper då 20 meter ovanför en bäck. Det är en gammal sån här järnvägsbro från typ, vad kan det vara? Alltså 1800-talet då.
Alltså
som,
typ Stand By Me-stämning.
Ja, men exakt, precis. En gammal järnvägsbro som liksom inte används längre, den håller på att förfalla. Men den är väldigt fotovänlig, den ser väldigt cool ut då. Mm. Bingo Rimér brukar bland annat fota systrarna Graf där på 90-talet. Så det är liksom, många tar bilder där.
Har det hänt?
Ja, många tar bilder där. Och Libby
Hanna Graf höll på att falla igenom.
Ja, det var, i bäcken.
Ja, det var läskigt, men hon klarade sig. Men sen då, vid 17.30 några timmar senare, så anmäls Libby och Abby försvunna, för de dyker inte upp på den plats där föräldrarna ska hämta upp dem sen då. Och dagen efter då så hittas flickornas kroppar 15 meter från den här flodbanken nedanför, i närheten av bron då, som de har fotat på. Och mycket kring det här dubbelmordet är fortfarande okänt för allmänheten. Inte minst exakt hur Libby och Abby mördades då.
Alltså det är ingen som vet det i allmänheten?
Nej, det är bara, polisen har ju hållit det väldigt nära, så ingen vet hur de dog då. Men det är en polis som har intervjuat som har sagt att brottsplatsen var då, citat, väldigt obehaglig. Och jag tänker inte gå in på de detaljer då som det spekuleras om, för det är väldigt obehagligt då. Men någon gång efter att Libby publicerat ett foto på Snapchat, så vet man då att flickorna råkar på en okänd man. Och kanske gör han dem illa till mods på något sätt, och kanske är det därför som Libby filmar honom i smyg, då han långsamt lunkar mot dem över bron.
Hon gör en film på sitt eget Snapchat-konto på den här mystiska mannen.
Som den förmodade mördaren då?
Han lägger ut bilder på Snapchat, men sen hittar man hennes telefon.
Och ja, där, den hittar man efter.
Ja,
okay.
Hon har den på sig då på något sätt, och där hittar man en lång video. Och av det materialet på den här mobiltelefonen som polisen har gått ut med då, så ingår bland annat då en kort videosekvens där den misstänkte, som i då kretsarna kring mordfallet döps till Bridge Guy, syns promenera över bron. Det är ganska obehagligt, och han promenerar liksom mot dem. Så det finns alltså en video på den här mannen. Videon har väldigt dålig upplösning och kvalitet då. Det ser ut som att Alec Baldwin har skjutit på kameran. Men i den här videon finns det också en kort ljudupptagning där man hör mördaren prata. Alltså som om det inte kunde bli mer otäckt, så hör man alltså mördaren tilltala de här två flickorna. Och polisen offentliggjorde det här klippet då på 2-årsdagen av mordet. Och jag tänkte att vi ska lyssna på det 3 gånger i följd här. Det är dåligt ljud, det låter som att hon har mobilen i fickan. Mm. Videon är påslagen och han säger då någonting till dem. Vi kan väl lyssna. Han säger alltså då, guys, down the hill.
Oj.
Hör ni det?
En uppmaning.
Usch, nu fick jag jätte...
Ja, exakt. Det är någon typ av uppmaning. Om man ska översätta så är det väl typ, hörni, ner för backen, typ.
Ja. Obehagligt.
Ja, väldigt obehagligt. Ja. Och trots detta då, den här ljudupptagningen, trots att de har en kort filmsekvens på honom, så är morden på Libby och Abby fortfarande ouppklarade. Mm. Hur är det möjligt? Liksom? För det här är ju en pytteliten stad. Det bor typ 3000 personer där. Ja. Och Leif GV har ju också tittat på det här fallet, och han hade något rätt intressant att säga om det. Så vi kan väl lyssna på det lite snabbt bara.
Ja, han trodde det.
Ja, men liksom så här, han är ju också förbluffad över det här.
Ja, det
såklart,
låter så. Det
kan vara löst.
Nej, han låter väldigt...
Ja, men kanske då finns det en förklaring till att det är fortfarande olöst. För på senare tid så har en teori börjat florera då på spanarforum på nätet. Då,
där som du hänger.
Där jag hänger då. De här spanarforumen är... Ja, det är kanske ingen potenshöjare för dem som inte är väldigt liksom, intresserade av sånt
där.
Men jag trivs där.
Människor som duschar ofta.
Ja, ungefär. Men på 2-årsdagen då, 2019, så höll spaningsledaren nämligen en presskonferens som i alla fall jag fick en del gåshud av. Vi kan lyssna lite här när han helt plötsligt i en sal full av journalister och då folk från byn vänder sig och talar direkt till mördaren då, spaningsledaren, vi lyssnar.
Directly to the killer who may be in this room. We believe you are hiding in plain sight. For more than 2 years you never thought we would shift gears to a different investigative strategy. But we have. We likely have interviewed you. We know that this is about power to you. And you want to know what we know. And one day, you will.
Gud.
De är amerikanerna,
wow.
Är ju
de är bra på det här. Det är också raka motsatsen till Palme-presskonferensen förra året, det här kan man säga. Alltså, det här är ju liksom box office presskonferens.
Och också man får sånt. Det här är då alltså en lokal polis i en liten ställe.
Ja.
Jämfört då med den högsta polisledningen i Sverige, så det är ju
genant. Ja,
för
det
Sverige.
Är så sjukt. Ja. Vi pratar om Palme nästa.
Är det gott att komma ut?
Inledningsvis släppte då polisen en fantombild direkt efter mordet då, av en skäggig man uppskattningsvis i 40-årsåldern. Och man vet inte riktigt var det här kom ifrån. Var har ni fått den här bilden ifrån då? Men sedan dess så har signalementet då reviderats. Och på den här presskonferensen direkt efter han har sagt det här så släpper man en helt ny fantombild. Jaha. Och på den här ser då Bridge Guy betydligt yngre ut. Alltså han ser ut att vara 20-årsåldern, kanske 2021. Och jag tänkte att vi lägger ut båda bilderna på vår Insta då, @thedailymessiah. Så kan man titta där och jämföra. Och det som man spekulerar i nu är om den här personen som den nya fantombilden föreställer och som spaningsledaren pratar direkt till, är det vittne som låg bakom den första fantombilden. Är ni med? Direkt efter mordet går man ut med en fantombild. Säger, så här ser han ut. Och han... lite så här den här bilden, ni får bedöma själva om ni kollar på den, att det ser lite ut som att man ska rita en ful gubbe ungefär.
Ja.
Alltså hur kan en, hur ser en mördare ut? Ja. Ja, eller hur ser en snusgubbe ut? Den här skickades ju runt liksom hela USA och så här, var på tv-program och så. Och det man tror nu är ju då att det vittne som sa, så här såg han ut, jag träffade honom.
Ja.
Det är han som egentligen är mördaren då. Ja. Och det är han som den här nya fantombilden föreställer. Och det är därför spaningsledaren säger så här, du trodde aldrig att vi skulle byta investigative strategy.
Så de vet mer, de måste bara få mer bevis då. De borde veta vem man är då.
Jag tror att polisen är övertygad om vem det här är. Jag är inte så helt säker på det, för de har gjort, alltså man kan säga vad man vill om polisen, men jag menar, de har bild på honom, de har ljud på honom, de har video på honom, men de har liksom, och det är 3000 personer som bor i den här stan, och de har inte hittat honom. Hur är det möjligt?
Nej.
Var befinner de sig nu då?
Nej, men ingenstans. Nej. Alltså man vet ju inte.
Nej.
Utan
nej.
Det har gått, snart har det gått 5 år sedan det här skedde, och ja, men det här är ju, det har ju seglat upp som ett av mina favoritfall då, kan man säga. Ja, men jag kommer hålla ögonen på det och hålla er uppdaterade med spaningsläget.
Otroligt obehagligt fall. Det finns ju någonting när man har så mycket, det är ofta det man eftersöker i till Palma, så här, fan att det inte fanns någon digitala media på den tiden, att det inte finns något rörligt eller något ljud på mordet. Här har man ju allt det där, men ändå inget.
Nej, så det behöver inte betyda någonting egentligen.
Nej.
För det är också när man ser den här videon, vi lägger upp även den då tänker man så här, men här ser man ju vem det är. Sen när man tittar lite närmare så ser man verkligen hur han ser ut.
Nej, det gör man.
Det är lite svårt faktiskt.
Ja. Vet du, det här får mig lite att tänka på. Volkswagen.
Nej.
Matteo, man har tekniken, som... men det går ändå inte att lösa.
Släpp
Volkswagen.
Krimmorgon.
Okej, idag då så tittar vi närmare på Netflix-serien som hade premiär förra veckan, Den osannolika mördaren, där de då, ja, de köper ju då teorin att Skandiamannen Stig Engström låg bakom mordet på Palme.
Jag köper och köper, de proklamerar ju ut den här.
Ja,
alltså, det är inte så att vi går med på det här, utan de är ju alltså delaktiga i att pusha det här narrativet nu.
Det finns ju en liten disclaimer i början av varje avsnitt, eller om det är slutet av varje avsnitt, där det står att det här är en teori bland många.
Små bokstäver.
Ja, väldigt små. Man får gå fram till skärmen och se vad som står.
Times New Roman 8 eller något. Ja, men okej, var ska jag ens börja någonstans? Jag är ju väldigt irriterad då. Jag var irriterad förra veckan, nu har jag sett serien, är ännu mer irriterad då. För att jag vet, och det finns ju massa punkter som är liksom rent av felaktiga i den här Netflix-serien. Jag skulle kunna sitta hela dagen och prata om det här till
det
exempel.
Det betvivlar jag inte alls.
Nej, men så här, till exempel då, han ramlade inte in i receptionen så där efter mordet. Den här internutredan på Skandia skulle ha hållit på så där. Det finns det inga belägg för, eller att han skulle ha erbjudit någon del av belöningen. Att Engström skulle ha sett Palme utanför biografen finns inga belägg för. Att en av poliserna skulle velat gripa Engström där i början finns inga belägg för. Att han skulle vara en så kallad grandmannen finns inga belägg för. Och så vidare. Att han hade ett vapen nu finns det inga bevis för, och så vidare. Men det som slår mig när jag tittar på den här, det är ju hur jävla starkt det är med drama. Alltså dramatik.
Ja.
Det lät ju lite platt nu när jag sa det, men har ni tänkt på dramatik?
Du tror att det kan vara, finnas framtid för drama. Den här typen av dramatik.
Inte bara en framtid, det finns även en historia. Det vill säga att när folk har liksom lurats att tro någonting, så ligger ofta dramatik bakom det, tror jag.
Ja.
Och jag menar, det här är inte första gången. Har ni sett Netflix-serien?
Ja, sett allt. Ja. Du har väldigt dramatisk musik.
Ja, också. Exakt. Dramatisk musik.
Men det var ju intressant det här då med att han gick ut bakvägen. Finns det någonting i det?
Klara ställer nu live-frågor till dig som du ska svara på. Finns det någonting i det? Bakvägen på Skandia som sägs ha larmat under mordnatten och sen stängdes då.
Ja, okej, ja, det finns ju inget som visar på att Engström skulle ha gjort det här. Vad vet jag, var den här dörren, om den larmades och inte och varför inte. Och han kanske har gått ut där.
Aha!
Vadå?
Där fick vi dig.
Ja, men så här, han, det finns ju, alltså, många gör ju så här att om du stämplar ut så dras du från din arbetstid. Alltså om du stämplar ut officiellt och går ut och super i 2 timmar, då får du inte betalt för det. Nej. Men om du går ut bakvägen utan att checka ut, då får du ju de timmarna betalt. Så om han nu skulle gått ut bakvägen så finns det ju ändå en rimlig förklaring för det.
Så du menar att han fick betalt samt som han sköt Palme?
Aha! Vi går vidare. Jag tänkte det här, med det här med dramatik då. För jag ska gå igenom det här och liksom visa på varför det här inte är möjligt att Engström är Palmes mördare. Och sen så kan vi släppa det kanske.
Tror du att du kommer vara klar till Johanna Nordström dyker upp imorgon?
Förmodligen inte.
Va? Nej, men då kan väl hon joina in. Jag tycker hon verkar vettig och jag tror att hon...
Hon älskar krim också.
Ja, jag vet. Ja, men det är fasiken. Det vore lite kul faktiskt. Mm. Ja, jag tänkte så här, det här med dramatik då. Det här är inte första gången någon har velat dramatisera en teori om mordet på Olof Palme. Utan tvärtom, det här är bara ett i en lång rad av dramatiseringar. Och det är ju många som har skrivit till mig och sagt att efter man har sett serien så tror man mer på Engström då. För att det är svårt att liksom komma runt allt det här man säger.
Hur det klarar sig.
Det är det jag säger.
Ja, exakt. Och jag tvingar ju också min tjej då att se den här. Och det första hon sa när det var över, vet du vad det var? Men kan det inte ha varit Engström ändå?
Ja, det kan ju det.
Hon sa det då. Ja. Och jag har messat henne nu och sagt att vi behöver prata ikväll. Så, ja. Men jag tror att det är för att drama är så stark. Och det här är inte första gången. För 1995 så kom dokumentären Satans mördare på TV4. Som menade på att Christer Pettersson, kommer ni ihåg honom?
Ja.
Som alla hävdade var mördaren till. Och jag sa att det var han inte. Den handlade om att Christer Pettersson hade skjutit Palme när han egentligen då skulle skjuta knarkhandlaren Sigge Cedergren, den så kallade förväxlingsteorin. Att han tog fel då.
Ja, det var väldigt lika, hävdar ju folk.
Ja, exakt. Och då lät det så här när de i slutet intervjuade en av Petterssons kompisar då i den här dokumentären 95.
Och gud, är det här, och det här, jag minns ju när jag såg det här. Om det är från den här dokumentären som kom 95 som gick på TV4.
Ja, exakt.
Jag fick ju gåshud av det här. Och jag kommer ihåg att jag redan då, det här var innan mobil och så vidare. Jag kommer ihåg att jag ringde hem till dig 08 31 50 59 och sa: John, vi har vår mördare. Och
jag,
du kokade redan då.
Det är
11 år. Ni höll på med det här redan som 26 år sedan.
Ja, vad säger det här om oss?
Vad då säger de om oss? Det är väl rimligt att tycka att statsministermordet är intressant.
Vet du hur mycket,
fan, man är 11 år.
Ja, vet du hur mycket man fick knulla som Palmesman när man var 11 år? Ja, brudarna var som tokiga. Okej, vi lyssnar på klipp.
Tänk på en sak. Sigge och Olof Palme är jävligt lika. Tänk på det. Både till utseende, klädsel. Tänk på det.
Gåshud igen.
Men fan, det här kommer till och med jag ihåg.
Gåshud.
Ja. Det här såg jag också när jag var...
Visst är det dramatiskt?
Ja.
Ja.
Alltså, tänk på det.
Ja. Och jag tänkte på det och jag sa, case closed.
Okej. Okay. Ja, men och sen det var 95 då. Och då var ju hela alla övertygade. Ah, det är så här dramatiskt kan ingen. Jag tror inte ens man tänker så, man tänker ja, det ligger något i det här. Sen rullar vi fram åren till 2016 när dokumentären Jag såg mordet på Olof Palme sändes på SVT. Oh. För då hade dokumentärfilmaren fått tag på en man som heter Roger Ö som befunnit sig i stan under mordkvällen. Han var känd missbrukare och sådär och kände Christer Pettersson.
Han var inte asiat efternamnet trots.
Roger Ö. Nej, det var han inte.
Det finns många asiater som har ganska korta snärtiga efternamn.
Han hette Roger Östlund. Jag vet inte varför jag kallar honom Roger Ö. Jag tror han kallades Roger Ö.
Jag ska bara förtydliga, om man inte har sett honom så är det inte en man med ursprung från Sydostasien.
Nej. Och han, den här dokumentären drev ju då teserna också att Pettersson skjutit Palme. Och återigen, så här började den dokumentären. Dramatiskt, tror jag.
Där ligger en 57-årig man i sängen. Han är väldigt sjuk och jag tror att han snart kommer dö. Så vid jag vet är jag den enda som besöker honom på sjukhuset. En sen kväll för 20 år sedan befinner han sig på biografen Grand i Stockholm. Vad som händer där har han burit som en hemlighet. Tills nu...
Starkt.
Ja.
Otroligt, det går så igen.
Ja, men det är bara drama.
Jag minns att jag såg den här dokumentären också. Och jag minns ju att jag ringde John.
Jag minns det nästan ordagrant. Det var ett sms då.
Ja,
för
det var
sms-funktionen kommit. Och då utnyttjade du den. Ja. Man kan hänga med här i teknikens utveckling. Och då, jag minns exakt
vad du... Ni missade fax-eran.
Ja, jag minns exakt vad du skrev. För du skrev... Men det här tycker jag löser det.
Ja.
Men du har alltid huggit på varje ny teori som har kommit.
Jag hugger även på reklamkampanjer om det står nyhet, extra vitt och så vidare. Och då tänker jag gå hem till min fru och säger, och det blir extra vitt, alltså tvättmedel ska jag säga, det är ingen sån nytt parti.
Hudkräm.
Nej, utan det är tvättmedel.
Så här började dokumentären och så slutade den då i det här när han intervjuar då den här Roger Öa i slutet på filmen.
Jag tror ju på dig. Vad är det som säger att jag ska göra det?
Du ska lita på vad jag säger.
Hur vet du att Christer sköt Olof Palme? Du måste ge mig ett bra svar på det, Roger.
Ja, okej. Jag såg det.
Han såg det.
Ja.
Ingen av de här filmerna presenterade i alla fall några bevis. Väldigt dramatiskt då, jag såg det, det gjorde han ju såklart inte. Och varför skulle han vänta tills nu med att berätta det här? Han skulle kunna tjäna 50 miljoner om han hade då sagt det här tidigare när han förhördes. Och jag menar, GV såg ju också de här och det var bara jag och han som liksom reagerade på det här och ville säga ifrån. GV sa ju så här då till exempel.
Han låter tveksam.
Ja, han är tveksam och jag var länge tveksam. Men åter till den här Netflix-serien då. Och det här är ju allas absolut största problem som ska göra dramatik om det här. Ja. Och det är liksom något som Filter aldrig svarat på. Något som den här journalisten Thomas Pettersson aldrig svarat på. Något som chefåklagaren aldrig har svarat på. Det vill säga, hur skulle det här mordet ha gått till om Engström sköt Palme? Thomas Pettersson har ju då lite olika teorier. Inget som går att leda i bevis. Och det är inte så konstigt eftersom ingen människa vid sitt sinnesfulla bruk skulle tycka att det låter sannolikt att en vanlig reklamare skulle råka springa på statsministern, råka ha ett vapen på sig och råka bestämma sig där och då för att skjuta ihjäl honom. Inte ens åklagaren, inte ens Thomas Pettersson som skrivit boken tror det. Och inte ens Netflix och då produktionsbolag som har gjort den här serien tror ju det heller.
Nej.
Utan de har ju en annan teori här. Den enda teori som liksom på något sätt då i deras huvud går ihop.
Och vad är det?
Ja, men och det är ju då att Stig Engström har planerat det här mordet. Han såg makarna Palme utanför biografen Grand.
Okej, han planerade det inom några timmar då?
Ja, exakt. Mm. Inte bara det, utan också den här Netflix-serien gör gällande att Engström alltid har velat skjuta Palme.
Ja, de antyder ju i alla fall att han rörde sig i sådana moderata Palmehatarmiljöer. Och...
Jo, men han hanterar vapnet så skulle tanken vara då att någon gång springa på honom och då kanske...
Nej,
okej.
Okay. Det tror inte jag. Den känslan fick inte jag alls av serien.
Nej, okej. Men då, deras teori, låt oss komma till den då. Det vill säga att Engström skulle ha sett makarna Palme utanför biografen Grand tidigare under kvällen. Och visst, det här kanske scenariot låg sig kanske mest liksom sannolikt då. Tills, och det här är viktigt, tills... Man börjar rekonstruera det här förloppet då, utifrån vad vi vet. Mm. För i en tv-serie behöver man ju inte få tiden att gå ihop. Man kan ju lappa och laga hur fasiken man vill. Men i verkligheten så måste man få tiden att gå ihop. Och jag lever i verkligheten. Gör inte ni det?
Jo, men det ska gudarna veta att du gör. Du, ofta när jag undrar hur verklighetens folk har det så ringer jag dig och fråga.
Han är den sista du ska ringa.
Jag lever i verkligheten. Jag vet inte vad ni lever i för verklighet. Och
jag är den enda som gör det av oss tre.
Okej.
Okay. Det är för att du då tar pendeltåget till Huddinge utan Stockholm. Och då går du även runt och berättar för de andra på vagnen att du gör ett besök i verkligheten. Jag vet inte hur mycket...
Någon sorts
safari. Det där har bara hänt en gång. Okay.
Får jag röra ditt hår? Frågar du en gubbe en gång.
Men jag vet vad ni tänker nu, alltså. Ska John hålla på och tjata om det här nu igen? Och istället för att jag gör det och tjata vidare om det här, så tänkte jag ge en uppmaning till våra lyssnare. Mm. För jag vet att de är smarta.
Just det.
Om man känner att Engström kanske trots allt är skyldig när man har sett den här serien, om man vill veta om det som Netflix-serien faktiskt hävdar skulle kunna ha hänt i verkligheten, gör då den här rekonstruktionen. För det kan man göra. Gör den här rekonstruktionen. Det vill säga, om ni bor i Stockholm, ta med en kompis och gå och gör den. Om ni bor någon annanstans, kom hit. Gör en weekend av det. Alltså, skippa att gå på Mamma Mia eller Grotesco eller vad fan man går på när man kommer till Stockholm. Jag lovar, det här är roligare.
Försöker du kränga biljetter till något?
Nej, inga biljetter, utan jag ska inte vara med på det här. Eller jag kanske dyker upp där ändå, det vet jag inte.
Men vill ni ha t-shirts för att minnas den här kvällen?
Jag har lite annat betalt för det. För att det är omöjligt.
Okej, okay. Har du gjort det själv?
Ja, men självklart, herregud, det gjorde första gången när jag var 11. För Stig Engström, det är omöjligt för Stig Engström att se Palme utanför biografen, som det händer i serien, och sen skjuta honom. Inte bara för att det skulle vara nästan lika osannolikt som teorin om att han springer på dem av en slump, utan för att det helt enkelt inte går ihop tidsmässigt. Engström kan inte ha utfört mordet som i Netflix-serien. Det är omöjligt. Det är enklast att bara kolla det själv. Det vill säga att Engström och Palme skulle då ha lämnat biografen Grand ungefär samtidigt. på den tiden skulle Magdalena Palme ha nått fram till Skandiahuset, medan Engström då, han skulle ha nått in i Skandiahuset, upp, stå och prata med vakten i flera minuter och sen komma ut samtidigt. Det är omöjligt tidsmässigt. Så det gör den rekonstruktionen själva.
Mm-hmm.
Trots det så är då journalisten Thomas Pettersson och Filters chefredaktör säkra på sin sak. Och Messiah, du spelade upp klippet. Vi kan väl bara lyssna på det. Jag vill egentligen inte spela upp det här klippet flera gånger och uppmana folk att se den här serien. Men jag vill bara säga några saker om det här. Vi kan väl lyssna på det igen bara.
Vi ska inte bli språkrör nu för ännu en privatspanad teori. Ska vi gå i tryck, då är det för att vi har sanningen.
Gå i tryck? Vad menar du då?
Har vi sanningen, då kör vi gasen i botten. Då blir det först ett längre reportage i Filter. Och sen, strax efter det, ger vi ut boken om Stig Engström.
Ja, men det här är ju dock inget felaktigt. Alltså om man säger, vad är felaktigt i serien? Det här är inte felaktigt. Det var ju precis så här det gick till. Ja. När då chefredaktören på Filter presenterade sin sanning. Det är ett intressant begrepp det där, sanning. För nu vet vi ju alla samma sak som Filter-chefredaktören och Palme-åklagaren vet. All info finns ju ute.
Ja.
Och det är väldigt svårt att ens hitta någon som tycker att det de har presenterat är sanningen. Istället är det ju bara ännu en i raden av privatspanarteorier som man presenterar. Precis som Filter-chefredaktören inte sa att det var. Men till skillnad från honom så tycker jag inte att privatspanare är något fult begrepp.
Nej.
Man hör ju han ser ner på privatspanare.
Ja, han vördar journalister och reporter som gräver på riktigt. Inte folk som har hispiga hemmabyggen till teorier.
Nej, fast det är precis det han har.
Ja.
Och nej, men så, jag har inget problem med, jag är privatspanare. Och utan att bli för högtravande nu så skulle jag vilja avsluta veckans krimmorgon med att citera den franska 1800-talsförfattaren och Nobelpristagaren André Gide.
Uh-huh.
Apropå det här med sanning då, som Filter-chefredaktören menade att han hittat.
Okay.
Citatet lyder: tro på dem som söker sanningen, misstro dem som finner den. Tack.
Varje torsdag så tar du oss med till ett aktuellt, ja, eller ett inaktuellt, ett krimfall helt enkelt.
Ja, det är...
Vad har du riktat din blick idag?
Ja, men jag har riktat blicken mot ett inaktuellt fall faktiskt.
Okej, det pågår inte nu.
Nej, det gör inte. Nej. Eller kanske en liten del av det. Men vi har pratat om Palme i några veckor då. Men jag tänkte faktiskt ta upp ett annat uppmärksammat svenskt 80-talsmord.
Aha.
Och det här är kanske Sveriges sjukaste rättsfall genom alla tider. Där en prostituerad, en obducent, en läkare, ett tyskt fotohandlarpar och en 1,5 år gammal liten flicka spelade huvudrollerna.
Aha.
Och om man tycker att Stig Engström har behandlats illa av det svenska rättssystemet Skandiamannen, så har man liksom inte hört något än. För det här handlar då om Katrin da Costa och mordet på henne. Allt börjar då med att den 27-åriga Katrin da Costa, hon är född Bäckström då och var gift med en portugis innan. Hennes kropp hittas styckad i två plastsäckar som placerats under Essingeleden i Stockholm 1984. Hon var en lite så här känd sexarbetare och missbrukare i Stockholm vid den här tiden. Polisen visste vem hon var och sådär. Och kort därefter så grips en obducent som påståddes vara kund hos lite olika då prostituerade sexarbetare på Malmskillnadsgatan under den här tiden. Men det finns liksom inget bevis som knyter honom till just Katrin da Costa eller till mordet eller någonting.
Men polisen hade koll på att den här killen då frekventerade då enligt deras uppgifter.
Ja, han var ibland på Malmskillnadsgatan, han var obducent, känd som lite skum. Jag vet inte om det finns obducenter som inte är lite skumma, men jag tänker att det går liksom hand i hand.
Mm.
Men så då, det hände liksom inte så mycket, men så 3 år senare då, 1987, då händer något som inte bara drar igång utredningen igen, utan också gör att fallet hamnar på löpsedlarna nästan dagligen i Sverige under flera månader. För nu handlar det inte längre om en missbrukare i samhällets skuggdelar, utan nu kommer det handla om en allmänläkare, en obducent och en 1,5 år liten flicka. Det var nämligen så att samtidigt som den här mordutredningen så pågick en infekterad vårdnadstvist mellan en allmänläkare och hans fru över deras dotter då. Klassisk grej, vårdnadstvister blir infekterade. Och helt plötsligt så hävdar frun då att dottern, 1,5 år gammal, har börjat berätta att hon bevittnat när pappan styckat en tant. Enligt den här mamman då. Och mamman kopplar på något sätt ihop det här med det hon läst om styckmordet på Katrin da Costa. Och eftersom allmänläkaren då varit kollega med den här så kallade obducenten som var misstänkt i början då, då gör hon en polisanmälan då helt enkelt. Hon säger: jag tror att min man, exman, har varit inblandad i det här. Och vi kan höra den här allmänläkaren här om hur han reagerade när hans fru då och även polisen anklagade hon för styckmord.
Vad tänkte du när de kom med den anklagelsen då?
Det
detta inte möjligt.
Nej, nej. Det är en rimlig reaktion.
Ja, det är det.
Men varför skulle man stycka med sin 1,5-åring i...
Bra fråga, Klara. Bra fråga. För när media får nys om det här, då börjar det hända grejer alltså. För att då dyker också ett tyskt fotohandlarpar upp och börjar minnas att man fått in en fotorulle 3 år tidigare där likdelar ska ha varit fotograferade och där allmänläkaren då är lik den man som lämnade in rullen, hävdar det här fotohandlarparet 3 år senare. Ja. Och en polis som jobbade i det så kallade tunnelbanekommandot, där jag tror att man placerade poliser som inte var kompetenta nog att jobba ovan jord, började också minnas att hon sett den här så kallade obducenten med Katrin da Costa några år tidigare. Men det centrala vittnet, alltså kronvittnet, ska då bli den här 1,5 år gamla flickan, allmänläkarens dotter, som mamma nu menar berättar att pappan är skyldig till mordet. Det är unikt, helt unikt, med ett så pass ungt huvudvittne. Men åklagaren tar det hela vägen till rättegång och kommenterar årtalet så här precis innan. Och då gör han något kanske ännu mer unikt.
Jag tycker det finns starka skäl för ett åtal. Men jag ska väl inte neka till att jag innerst inne är lite tveksam om den här gången räcker.
Den här gången?
Nej men gud.
Alltså jag vet inte vad den här åklagaren lever i för värld, men det brukar ju vara så att en tingsrättsrättegång bara genomförs en gång. Det är som att du, Messiah, skulle säga till din son Nils som fyllde 10 här i veckan att den här gången har pappa ingen 10-årspresent till dig. Så när du får bara en chans så ge en 10-årspresent. Ja. Åklagaren erkänner alltså, han tror inte på sitt eget åtal, men det här är liksom ingenting i galenskap om man jämför med vad som komma skall när själva rättegången drar igång. Och vi kan lyssna hur det rapporterades i Rapport 1987.
Det var som om det gällt ishockey. Strax före klockan 10 i morse så var det fullpackat på avdelning 12 i rådhuset. En del hade köat sedan 7 i morse, och när dörrarna öppnades till styckmordsrättegången så låg nästan smockan i luften. Alla ville in.
Smockan låg i luften, och då kanske man tänker, vad är det för ishockeymatch där smockan hänger i luften ibland folk som ska in? Men då har man aldrig varit på ishockey, tror jag. En gång så råkade jag bara åka förbi Globens tunnelbanestation, ni vet, samtidigt som det var en hockeymatch i Globen. Och jag var rädd för mitt liv hela vägen.
Jag förstår det.
Men när rättegången startar då så vilar man mycket på det som i media nu kommer att kallas dotterns berättelse. Och vad fan var det då?
Och sen radades alla de makabra detaljerna i dotterns berättelse upp. Hur de borrade i tantens huvud och slängde det i en papperskorg.
Dottern, som vid tiden för mordet var 1,5 år gammal, ska bland annat ha talat om att de tog bort tantens bröst, om att äta ögon och att tanten blev mos. Mamman tror att dottern bevittnat styckningen och att hon nu, nästan 3 år gammal, bearbetar upplevelsen.
Men vad fan?
Det här bygger alltså på vad mamman har sagt att dottern har sagt. Alltså banden med dotterns berättelse som mamman har spelat in, det spelas inte upp i rättegången. Alltså advokaten begär inte det, den oduglingen. Utan mamman får då vittna och bara berätta om vad dottern har sagt.
Så att mamman då, som är i vårdnadstvist med allmänläkaren, tolkar då vad deras gemensamma dotter har sagt i en rättegång, och det är det största beviset.
Ja, det är vittne, det är liksom huvudkronvittnet. Sen sker nästa unika sak i den här historien, för när domen faller så frias läkarna för mord, men i domskälen så står det att det är ställt utom allt rimligt tvivel att läkarna hade styckat kroppen. Men eftersom preskriptionstiden, häng med nu, för det brottet hade gått ut, alltså brott mot griftefriden, så kunde de inte dömas för det. Det var alltså en friande dom där man fastslår att de styckat kroppen, men att de inte kunde dömas för mord. Det gör ju också att man kan inte överklaga en friande dom. De här domskälen stod kvar, de berövade sina läkarlegitimationer, fick sina liv förstörda. Efterspelet då blev att den kända feministiska debattören Hanna Olsson, sin tids Klara Doktor kan man säga... Hon publicerar en bok då som heter Katrin och rättvisan, och det arrangeras stora demonstrationer där man menar på att patriarkatet skyddar män från samhällets övre klasser då, för att de här två var läkare. Ja. Så det blev liksom politik av det här, något som inte hade ett uns med själva brottet att göra. Och jag vill inte dra några växlar på det i övrigt, alltså hur feminismen kan spåra ur om den tillåts löpa fritt i ett civiliserat samhälle och så vidare. Så därför säger jag ingenting om det.
Nej, det är nog bäst, tror jag.
Ja. Men de frikända läkarna då, de försökte överklaga här, gick inte, fick sina läkarlegitimationer borttagna och sina liv förstörda. Men vad var det då som var så starkt i det här barnets berättelse att polisen och åklagaren valde att väcka det här åtalet? För jag har bandinspelningarna som rätten aldrig fick höra då 1987, från där mamman då förhör dottern.
Originalinspelningarna.
Ja, polisen gav ju mamman en bandspelare och sa spela in då vad dottern säger. hon spelade in det, sen spelade som aldrig upp i tingsrätten, men jag har de banden. Så vi ska lyssna på vad barnet sa om hur det gick till när hennes pappa och hans kollega skulle ha borrat i och styckat Katrin da Costa. Så kan väl ni då, Messiah och Klara, säga om ni tycker att det här är en sammanhängande berättelse. Ja, det var alltså det här det kokade ner till. Alltså en 1,5 år liten flicka som sa burr, burr, burr! Och en mamma som använde henne som ett jävla vapen i en vårdnadstvist.
Uh-huh.
De båda läkarna då har ju överklagat det här i flera instanser under alla dessa år sedan 1987 på flera olika sätt. Så sent som 2019 då, bara 2 år sedan, så fick de avslag på sin överklagan av nuvarande inrikesminister Mikael Damberg när de ansökte om prövning. Och jag skulle väldigt gärna någon gång vilja fråga honom varför.
Mm.
Men han avslog som sagt och blev bara det senaste i en lång rad rättsövergrepp mot 2 oskyldiga personer och mot Katrin da Costa som aldrig fick sin rättvisa.
Nej.
Men jag tycker du är bara lite, vill du säga vad du, vad tror du då? Tror du att de...
Tror du att de gjorde det?
Burr, 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 burr! Burr, burr, burr,
burr. Oj, 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 jag tror att vi får tacka för oss.
Burr, burr, burr,
oj, 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 ja, det är en annan tappat det.
Krimmorgon.
Varje vecka, varje torsdag så har du med dig ett spännande krimfall till oss. Vad har du med dig idag?
Ja, men jag har ett av de mest fascinerande fall någonsin skulle jag vilja hävda. För det är nu nästan exakt på dagen 20 år sedan det här tog sin början. Och inget annat fall är jag så kluven till. Alltså ena dagen tänker jag tror inte han gjorde det här. Och andra dagen tänker jag såklart att han gjorde det. Jag ska prata om det så kallade trappfallet.
Mm.
Det är en dubbeltydning då. Det kallas ju för the staircase. Alltså staircase och staircase.
Smart.
Ja, smart. Och det börjar ju då med att i december då 2001 så hittas Kathleen Peterson död på botten av hennes trappa. Hon är gift med Michael Peterson som hon bor med. Och Michael var en någorlunda framgångsrik författare på den här tiden. Inte Jockiboi framgångsrik, men han hade släppt några böcker. Och Michael Peterson, allt börjar med att han ringer 911 då och rapporterar att hans fru Kathleen Peterson har ramlat ner för trappan. Och de bor i ett fint stort hus i North Carolina. Jag tänkte vi kan väl lyssna på det larmsamtalet.
1810 Cedar Street, please.
What's wrong?
My wife had an accident. She's still breathing.
What kind of accident?
Still down the stairs. She's still breathing. Please come.
Is she conscious?
What?
Is she conscious?
No, she's not conscious.
Okay.
Please.
How many stairs did she fall down?
Huh?
How many stairs?
Stairs.
How many stairs? Calm down.
No, 15, 20, I don't know. Please, get somebody here right away. Please.
Okay, somebody's dispatching the ambulance while I ask you questions.
It's awful. It's a force field. Okay?
Ja, han låter ju väldigt upprörd.
Polisen kommer dit och de börjar direkt tycka att här är det någonting suspekt. Mest för att det är otroligt mycket blod runt kroppen på Kathleens kropp då. Hon är ju död när de kommer fram och det är blod, och man kan ju hitta bilder på det här. Det är blod i princip i hela trappen. Det ser helt enkelt inte ut som att hon har ramlat ner, utan snarare blivit mördad då. Och blodet på väggarna är också redan torkat, vilket det kanske inte borde vara om det här precis hände. De häktar Michael Peterson direkt. Han hävdar att han har suttit kvar ute vid poolen och druckit vin, Parnevik-style, och att hans fru gick in långt innan honom då och råkade ut för det här medan han satt kvar. Michael Peterson tar in en dyr försvarsadvokat från New York, en egen brottsplatstekniker, som menar på att det är möjligt att Kathleen kan ha dött av att ha trillat ner för trappan. Så ord står lite grann mot ord när utredningen ska övergå till rättegång. Men då händer någonting precis när rättegången ska starta. För det framkommer att när Michael Peterson bodde i Tyskland 15 år innan, i distriktet Rhein-Main, där Edvard Bloms favoritvindruvor odlas, så hade han en vän, Liz Ratliff, som också hittats död i en trappa. Och Michael var den sista som sett henne vid liv.
2 döda kvinnor, i båda fallen har de då trillat ner för en trappa, och i båda fallen så är han då den sista som har sett dem.
Svar ja.
Ja, det är ju otroligt osannolikt att det skulle hända någon. Fan, vilken otur man har om det är så.
Ja, man skulle ju aldrig våga gå ner för en trappa med honom igen.
Jag vill aldrig vara i närheten av en trappa.
Klara, ska vi gå ner och hämta bordsättet i källaren?
Tillsammans?
Nej, tror inte.
Du och jag bara. Nej, men den här första kvinnan, hennes död hade fastslagits var en olycka, att hon hade fått en stroke då. Men det här fallet får ju liksom nytt liv nu 15 år senare. Åklagaren bestämmer sig för att gräva upp hennes kropp på kyrkogården för att göra en ny obduktion. Precis som man gjorde med Carolas katt, som när Runar erkände att han hade skjutit den.
Man gjorde det så.
Och det visar sig att den här kvinnan har i princip samma skador som Kathleen, och man kommer använda det här emot Michael i rättegången. Men vad är åklagarens teori om motivet då? Jo, att Kathleen hade upptäckt att Michael Peterson var bisexuell, vilket han var, och att han haft affärer med män, vilket han hade. Men Michael hävdar att hon visste om det här och att de hade ett öppet förhållande. Så som Soldoktorn och Lotta Engberg kommer ha inom några månader, om min förutsägelse slår in. Men domstolen går på åklagarens linje och dömer Michael Peterson. Och det som händer efteråt är att det bland annat framkommer en ny teori medan han sitter i fängelse. Nämligen att det var en uggla som dödade Kathleen Peterson. Alltså inte Magnus Uggla, utan en riktig uggla.
Uggla har nästan dödat mig en gång, alltså Magnus Uggla. Han cyklade på mig i Österport en gång.
Ja, Magnus Uggla.
Magnus Uggla.
Det är något med ugglor då.
Jag vet.
Just det, så det var inte en cyklande uggla. Det var artisten Magnus Uggla.
Ja, i det här fallet så var det inte artisten Magnus Uggla, så vitt jag vet. Utan en riktig uggla. Ja, verkligen. Vi får försöka hålla isär dem där.
Det här är fågeln Uggla. Eller rovdjuret Uggla.
Ja, exakt. Mm. För i obduktionsrapporten så hade rättsläkaren nämligen skrivit att man funnit några ugglefjädrar i Kathleens hår.
Det är också märkligt.
Och en uggleexpert.
Fan är det? Kalla in uggleexperten. Äntligen, jag har suttit här i 40 år. Inget jävla.
Ja, exakt. Men han fick äntligen sina 15 minutes of fame här. För han tyckte också att skadorna på Kathleens huvud tydde på uggleklor.
Ja.
Och det här låter ju väldigt märkligt, kan man ju tycka. Och så här reagerade Leif GV när han fick höra teorin.
Lätt tveksam eller?
Ja, men lite tveksam, och det blir man ju. Men uggleattacker på människor sker faktiskt ibland. Precis som du sa, Klara, en uggla gav sig på dig. Det behöver inte betyda att man har gjort någonting, utan
det var ju en Magnusuggla.
Ja, det var en Magnusuggla, så för det gäller att hålla isär de där två.
Ja, det är fan lätt att röra ihop.
Och ugglor fanns i de här trakterna i North Carolina, och det hade skett såna här attacker med många med dödlig utgång då. Alltså inte Magnus Uggla-attacker då, utan djuret Uggla, så det är tydligt. Michael Petersons försvarare lyckas till slut få resning i fallet på grund då av att blodexperten som åklagaren använt i den första rättegången visade sig vara en total odugling. Han hade medvetet då vittnat fel i flera andra rättegångar, och hans experiment och expertis ifrågasattes, vilket gjorde att alla expertvittnesmål han gjort slängdes ut, och då gick Michael Peterson fri efter att ha suttit i fängelse i 10 år.
Mm.
Idag är han 78 år och lever i Nashville. Hans barn tror fortfarande att han är oskyldig. Men då är ju frågan, vad hände egentligen när Kathleen Peterson dog i december 2001? Sanningen är, jag vet inte.
Nej.
Jag gick och såg när Michael Petersons advokat kom till Stockholm här om året och pratade om fallet på Södra Teatern i Stockholm. Och jag ska inte ljuga, vi som var där var inte de coolaste personerna i högstadiet. Men det var väldigt intressant att höra. Och han sa ju det, att så här, om någon hade sagt till mig för 20 år sedan att jag hade turnerat världen runt och berättat om det här fallet, så skulle jag nog trott att de var galna. Men det gör han.
Men det var du och ett gäng svenska uggelexperter då?
Nej, men vi var bara intresserade av det här fallet. Och jag måste ju säga, det var liksom fullsatt.
Ja, ja.
Och jag tänkte, det här
men
är ju...
Hur många finns det?
Ja, men det är otroligt. Det var nästan bara kvinnor också, vilket jag tyckte var intressant. Strunt samma, men då, hur ska man reda ut det här? Jo, jag tänkte ta upp de tre starkaste indikationerna på att han var skyldig kontra oskyldig. Och så kan väl ni, Messiah och Klara, säga vad ni tror.
Mm.
Vi börjar med varför han skulle vara skyldig då. 1. Det fanns ett skoavtryck på Kathleens kropp som matchade Michaels, någon som inte går ihop med hans egen story. Och framför allt då kanske, när polisen kom fram så hade Kathleen alltså blött ut. Något som rättsläkaren sagt måste ha tagit 1,5, kanske 2 timmar. Och om hon ramlade eller blev attackerad av en uggla, rovdjuret då, är det verkligen möjligt att Michael inte skulle ha upptäckt det tidigare. Ja. För han säger ju då att han satt ute vid poolen, återigen Parnevik-style, mellan midnatt och 02.00 i 12-gradig temperatur i december i North Carolina. Paret hade över 1 miljon i kreditkortsskulder och Kathleen hade en livförsäkring på 10 miljoner. Och när ambulanspersonalen först kom fram till Kathleen sa de att Michael gick upp en våning och kollade sin e-post.
Va?
Ja, det var det första han gjorde då. Och jag menar, han kanske väntade på ett viktigt mejl.
Jo, det kan man ju göra. Men
var mitt i natten?
Mitt i natten. Ja, det kanske tyder på att han var skyldig. Ja, det låter det. Väldigt konstigt. Ja, oskyldig då?
Ja. Ja.
Alltså, Michael Peterson har ju varit med i den här kända dokumentären som heter The Staircase då, som man kan kolla på, som är många timmar, nästan lika många timmar som Beatles-dokumentären faktiskt. Det är någon slags slow tv det också. Han har intervjuats nästan hundratals gånger. Alltså, det är bara YouTube honom. Han är med på tv ganska ofta. Och jag vill hävda att han ger ju ett väldigt trovärdigt intryck. Skulle han verkligen kunna vara med i så här många intervjuer där liksom intervjuerna måste ju bara vilja försöka sätta dit honom, få honom att säga fel och få så här många svåra frågor och lyckas med att aldrig försäga sig? Är det ens liksom möjligt?
Nej.
Ja, men det är väl klart. Du kan intala dig själv det där.
Kanske. Två då. Brottet ser ju inte direkt planerat ut och det finns ju inget tydligt motiv. Alltså om det skulle vara då att de hade skulder och hon hade den här livförsäkringen, då finns det väl ändå bättre sätt att mörda någon mer planerat än att bara slå ihjäl
någon. Hade inte han någon affär också?
Nej, han hade ju affär med män då.
Ja.
Ja, men han menar ju på att det var inget konstigt.
Nej, i och för sig.
Att vara bisexuell är inget brott längre.
Jag tror inte heller.
Nej, jag tror inte, exakt.
Nej, men det är inte det jag menar.
Det var ju dock lite grann i North Carolina i början på 2000-talet och det var det många hävdade var därför då åklagaren gick efter Michael Peterson då.
Okej. Okay.
De menar ju på att ingen...
Det var en häxjakt.
Ja, men alltså så här, ingen kvinna skulle ju vara okej med att ens man låg med män.
Jag samtidigt. Skulle vara det.
Ja. Tre då, det finns heller ingen som vittnat om att Michael Peterson någonsin varit våldsam eller haft problem med ilska. Något man nästan alltid hittar hos män som mördat sina fruar. Ja. Men det har man inte hittat här.
Nej.
Vad tror ni då?
Jag tror på ugglan ändå.
Du tror på ugglan?
Ja.
Nej, det var oväntat.
Och inte Magnus Ulla.
Nej, utan det är
inte Magnus.
Nej, jag tror han är skyldig och jag tror att han gjorde det med kallt blod.
Okej. Jag vet fortfarande inte. Jag är 50-50. Kontentan är att det finns ingen vinnare här. Alltså, om Michael mördade Kathleen så fick han inte sitta av det livstidsstraff som han fick. Är han oskyldig så har han fått sitta 10 år för ett brott som han inte begått, medan ugglan fortfarande är på fri fot. Och jag tror aldrig vi får svar på frågan om vad som hände, men jag rekommenderar verkligen att se dokumentären Staircase, läsa på om fallet och bilda sin egen uppfattning.
Spännande fall du tänkte ta upp idag då?
Ja, men nu kan jag inte hålla mig längre.
Nej, vad bra.
Det har ju gått några veckor av krimmorgon och har väl dragit ut lite på det. Men nu är det dags. Det lackar mot jul och då är det ett fall som dominerar i mitt huvud. Det dominerar egentligen mitt huvud året runt. Det är fallens fall. Mordet med stort M.
Jaha.
Det obehagligaste, läskigaste, mest mystiska mordet någonsin.
Är det?
Det handlar om mordet på 6-åriga JonBenet Ramsey i Boulder, Colorado på juldagen 1996. Alltså nästan exakt 25 år sedan.
Ja, det är fan med vidrigt alltså.
Det här är väl lite ditt, nu låter ju det nästan perverst, jag menar inte alls så. Men det är väl det fall som mest har intresserat dig genom åren nästan.
Ja, det är det.
Det och Palmemordet.
Det och Palmemordet har upptagit alldeles för många timmar av mitt liv utan egentligen något större spaningsresultat får man väl säga.
Nej, båda fallen är olösta.
Ja, fortfarande. Ja. Trots att jag har ägnat så mycket tid åt dem.
Fast alla dina nattliga timmar på YouTube.
Ja, exakt. men att be mig sammanfatta det här fallet på några minuter är liksom, det är som att be Bianca Ingrosso sluta tjäna pengar eller Klara Doktor av att inte ta in fler levande varelser till sitt hus. Det är ett omöjligt uppdrag.
Ja.
Men jag ska göra ett tjänligt försök. För det börjar som det så ofta gör med ett larmsamtal. Klockan är strax innan 6 på annandag julsmorgonen när larmcentralen får ett samtal av JonBenet Ramseys mamma Patsy Ramsey.
Is it the same gender? I don't know. It's Okay, what's your name? Are you
Kathy Ramsey? I'm the mother. Oh my God! Please.
I'm sending an officer over. Okay.
Please.
Do you know how long she's been gone?
No, I don't. Please, we just got out. Is she right here? Oh my God! Please.
Okay. Well,
is this somebody?
I am, honey.
Please.
Take a deep breath.
Please.
Okay.
Hurry.
Kathy.
Det här var larmsamtalet då, och det är ju efter att mamma Patsy Ramsey har kommit ner i köket på morgonen och då hävdat att hon har hittat det här brevet.
Ja.
Och att hennes dotter JonBenet är borta, hon är inte i sin säng på sitt sovrum.
Fruktansvärd panik ju. Jag kände lite som panik häromdagen när jag inte hittade katten. Men den var ju
låg det något kidnappningsbrev?
Nej, det var ju inte det, men jag fick panik bara av det. Jag hittade inte slut i en stövel. Men jag förstår mamman här, alltså, det är det värsta man kan vara med om.
Ja,
det är, ja, men precis som fallet med Madeleine, så är det ju den där mardrömmen som man, jag tror att alla föräldrar tänkt någon gång, man tänker så här, gud, tänk vad sjukt det skulle vara. Man går och känner på dörren så här, ja. Det är bäst att den låser, ingen kommer in och tar mina barn. Men man tänker ju inte någonstans att det ändå kan hända.
Nej, nej.
Men när det, sen när det verkligen händer förstår man ju panik.
Ja, och man kan ju säga att både paniken och mardrömmen ska bli ännu värre. För polisen kommer dit direkt då, såklart. Familjen Ramsey är mycket förmögen. Pappans företag John Ramsey är värderat till 1 miljard.
Oj.
Och alla i staden vet vilka de är. Det här var ju en liten stad, Boulder.
Fan, jag har varit i Boulder 2 gånger.
Okej. Vad tyckte du?
Jag älskar Boulder. Det är liksom ett perfekt ställe där friluftsliv möter hippieliv. Så att de är liksom väldigt demokratiska i Buller. Och de är antingen jättesportiga eller jättepårökta.
Okay.
Härligt.
Ja, men de här var nog inte pårökta i alla fall. Utan de, eller hippies. Utan det här, den här familjen, han hade dataföretag och de var jätteförmögna. I alla fall, på plats så får polisen se det här kidnappningsbrevet som någon har lämnat. Och än idag så liknar det ingenting som någon polis eller någon annan för den delen har sett.
Nej.
Det är nämligen nästan 3 sidor långt. Och skrivet på ett block som ligger i köket, som tillhör familjen då. Och att skriva det här brevet tar cirka 7 minuter.
Men det är ju en galning verkligen.
Ja, men den här personen som har skrivit det har ju tagit god tid på sig att skriva. Jag kan inte läsa hela det här brevet för att det är alldeles för långt, man kan ju googla det. Men jag läser några utdrag ur det så man bara får en känsla för vad det här är. Då står det så här: Mr. Ramsey, listen carefully. We are a group of individuals that represent a small foreign faction. We respect your business, but not the country that it serves. At this time, we have your daughter in our possession. She is safe and unharmed, and if you want her to see 1997, you must follow our instructions to the letter. You will withdraw $118,000 from your account. When you get home, you will put the money in a brown paper bag. I will call you between 8 and 10 a.m. tomorrow to instruct you on delivery. Any deviation of my instructions will result in the immediate execution of your daughter. The 2 gentlemen watching over your daughter do not particularly like you, so I advise you not to provoke them. Speaking to anyone about your situation will result in your daughter being beheaded. If we catch you talking to a stray dog, she dies. If you alert bank authorities, she dies. If the money is in any way marked or tampered with, she dies. You stand a 99% chance of killing your daughter if you try to outsmart us. Follow our instructions and you stand a 100% chance of getting her back. Don't try to grow a brain, John. You are not the only fat cat around, so don't think that killing will be difficult. Don't underestimate us, John. Use that good southern common sense of yours. It is up to you now, John. Victory! SBTC.
SBTC, vad är det signerat? Och så?
Ja, det är signerat. Det sista som står är alltså Victory, utropstecken, och SBTC. Och det här har man ju liksom spekulerat kring. Vad fan betyder det då? Vadå SBTC?
Alltså bara 4 bokstäver då?
Ja.
Som en ett sigill, en sista signatur.
Ja, exakt. Väldigt märkligt. Det var brevet alltså. Och det är ju så mycket det här som är konstigt då. Framförallt kanske summan, $118,000. Det är en ganska märklig summa att be om.
Väldigt specifik.
Väldigt specifik och nästan ännu mer så jävla låg. Alltså den här pappan är alltså värd 1 miljard.
Just det.
Och han ber om 118, det är ju knappt 1 miljon kronor. Nej. Liksom. Men det som framkommer då, det var ju att $118,000 var pappans exakta julbonus det här året. Det
låg en, där är ju någonting.
Det låg en check hemma på hans skrivbord bland annat med den summan då som han fått från sitt företag. Och vissa har också påpekat att det var $118,000 var också den exakta omväxlingskursen för 1 miljon pesos vid den tidpunkten, alltså mexikanska pengar. Så det spekuleras lite om det hade någonting att göra.
Mexikospåret.
Ja, precis. Det är ju framförallt melloartisten Alvaro Estrellas teori. Så jag vet inte riktigt. Men under den här morgonen då så väntar alla på att någon ska höra av sig, som det står i brevet. Men ingen ringer. Familjens vänner kommer dit, en präst är där, massa poliser springer fram och tillbaka. Det finns liksom inga uppenbara tecken på att någon har brutit sig in eller så. Mm. Och det är inte förrän klockan 12, 6 timmar efter larmsamtalet, som en polis på plats, Linda Arndt, ber John Ramsey, pappan, och hans vän att söka igenom huset en gång till. Ni hör ju vad det är för nivå på poliserna här. Alltså, de söker inte genom huset själva eller spärrar av, utan de är pappan gör det. De hade alltså aldrig utrett ett mord, aldrig en kidnappning. Det skedde nästan inga brott i Boulder vid den här tiden. Det är som om årets Bachelorette-killa skulle utreda var omikron-mutationen härstammar ifrån. Jag tror att det skulle gå fel.
Nej, man ska inte lita på dem.
Nej, inte dem.
Men när pappan söker genom huset en gång till, så bestämmer han sig för att titta i ett litet pannrum längst ner i källaren där han inte har tittat första gången. Och där ligger JonBenet. Hon har ett snöre hårt åtsatt kring halsen, tejp för munnen. Hon ligger ovanpå en filt.
Lille vännen.
Pappan bär upp henne till vardagsrummet och lägger ner henne på golvet, och polisen konstaterar snabbt att hon är död. Rättsläkaren slår sen fast dödsorsaken till strypning och kraniocerebral trauma. Det vill säga, hon har blivit slagen i huvudet med något trubbigt och strypt då. Hon har blivit strypt med en så kallad garrot, som är någon slags strypanordning med ett snöre fastsatt i en pensel. Som gjort att man kan liksom kontrollera andningen då på en person. Okay. Det är väldigt otäckt. Mm. Rättsläkaren säger också att JonBenet har en mängd osmält ananas i sin mage, vilket skulle innebära att hon ätit det väldigt kort innan hon dog. Trots att föräldrarna säger att de har inte gett henne någon ananas på hela den dagen.
Nej.
Det här är vad vi vet hände. Alltså mycket mer än så vet vi inte, utan resten är spekulationer. Och spekulerats har det gjort, minst sagt. Och det börjar egentligen redan från början, men 2 år senare intervjuas den här Linda Arndt, som var polisen på plats när man hittade JonBenet. Mm. Och jag tycker den här intervjun är ganska kännetecknande, hur det börjar röra sig mer och mer mot att den här händelsen dramatiseras. Det handlar liksom inte längre så mycket om vad som hände, utan man kommer längre och längre ifrån själva mordet, och vi kan höra henne här, polisen Linda Arndt.
And I see John Ramsey carrying JonBenet up the last 3 steps from the basement. And my mind exploded. And everything that I had noted that morning that stuck out instantly made sense. And JonBenet was clearly dead, and she's been dead for a while. I ordered him to put JonBenet down. I knelt next to her, and I leaned down to her face. And John leaned down opposite me, and his face was just inches from mine. And we had a nonverbal exchange that I will never forget. And he asked if she was dead. And I said, yes, she's dead. And I told him to go back to the room and to dial 911. And as we looked at each other, I remember, and I wore a shoulder holster, tucking my gun right next to me and consciously counting, I've got 18 bullets.
Why did you do that?
Because I didn't know if we'd all be alive when people showed up. I said that everything made sense in that instance, and I knew what happened.
Det här var Linda Arndt och polisen på plats. Man kan youtuba den här intervjun. Man kan säga att Linda Arndt ger uttrycket crazy eyes, ett ansikte. Ni märker ju hur dramatisk hon är.
Ja, verkligen.
Alltså, I was counting the bullets, 18 bullets, because I didn't know if we'd all be alive when people showed up. Vad fan pratar de om? Det var fullt med folk här i huset. Folks vänner, vad menar de? Skulle de börja skjuta? Alltså, det är liksom så här, det här sa hon aldrig någonting i de första förhören. Det här är ju intervjun 2 år efter i NBC. Tvärtom sa hon bara då att John och Patsy var väldigt upprörda. Men det spelade liksom ingen roll nu, för nu skulle det här dramatiseras liksom. Mm. Och det här kommer att bli inledningen då på en massmedial häxjakt som än idag saknar motstycke, för att prata lite P3-dokumentärspråk.
Lägg på sån här riktigt kuslig musik.
Ja. Det arrangerades bland annat då en skenrättegång i en talkshow ledd av Geraldo Rivera, som är en slags Jerry Springer, där en grupp rednecks dömde föräldrarna efter att ha hört alla bevis.
Men det här är ju sinnessjukt.
Ja, det här sågs ju då av nästan hela USA.
Förtal.
Joyce Carol Oates, författaren, skrev en bästsäljande bok om fallet där hon spekulerade hej vilt.
Det är därför du hatar Joyce Carol Oates. Du säger det ju jämt.
Ja, jag hatar henne. Och JonBenets ansikte prydde tidningsomslag efter tidningsomslag. Hennes bror förföljdes av paparazzi-fotografer i hela sitt liv, med mera, med mera. JonBenet var ju också, ska man nämna, alltså någon slags, vad ska man säga, skönhetsdrottning.
Hon tävlade i barntävlingar där utseendet bedömdes.
Ja, exakt.
Det är populärt i USA.
Populärt i USA, speciellt då kanske på 90-talet i södern. Hennes mamma hade varit med i liknande tävlingar och hennes mamma hade också vunnit Miss Virginia. Och JonBenet ställde ju upp på såna här, vad kallar man det?
Beauty alltså, pageants.
Beauty pageants, mm. Exakt. Så att det fanns ju massa foton på JonBenet, sminkad och liksom fixad. Mm. Som såklart gjorde att, det spädde nog på det massmediala intresset kan man ju säga. Och det var två saker som var genomgående i allt det här. Det var alltså att i all mediebevakning, ett, alla pekade ut föräldrarna på ett eller annat sätt. Två, ingen utgick i sina spekulationer från de faktiska bevisen, utan alla utgick från myter, hörsägen och rena lögner. Mm. Och än idag så upplever jag att den breda allmänhetens bild av det här är att fortfarande att det är familjen som ligger bakom det här. Man kan liksom utläsa det från kommentarer på alla YouTube-videor om det här och så vidare. Och jag blir lika arg varje gång som jag läser något sånt, för som ni hör så tror inte jag att det var det. För folk älskar att säga så här, om man verkligen är oskyldig, då beter man sig inte si och så.
Alltså, ja, men det är också märkligt.
Ja, men vad fasiken vet ni om det, era nötter?
Nej, men det är väl väldigt bra. Precis, den analysen hör man ju ofta efter mord. Mm.
Ja, ja.
Han borde inte, hur kan de ha, där, även i det här, vad heter det, Halloween-mordet där i Italien.
Amanda också.
Ja, just det. Perugia.
Att så, de kysstes.
Ja, hon skrattade där någon dag.
Ja, men det är också så sjukt. Alltså, det är precis som i våldtäktsfall och allt möjligt. Alltså, man vet ju inte hur man kommer agera i stress eller i trauma.
Och det vidare, alltså om man är YouTuber här så kommer det så här kroppsspråksexperter då, som analyserar det här. Men jag blir helt galen.
Men de ska man ju aldrig tro på för 5 år.
Nej, det ska man inte.
Men nej, det är bara bullshit.
Men då kan man fråga sig, varför gjorde media så här? Varför köpte folk det här om vi inte köper det? Och det är, tror jag, för att folket, det här usla släktet, folket som världen består av, fullkomligt älskar narrativet om att de rika kommer undan med saker.
Fast det älskar jag.
Ja, jo.
Det är därför man ser på Succession.
Man kommer fan undan med allt!
Det är därför man kollar på Succession.
Ja,
ja, och framförallt gillar de det här narrativet, för det kan man läsa liksom på alla baksidor på böcker och om alla filmer och allting. Att under den välpolerade fasaden pågår en massa saker som de rika vill dölja.
Ja, men det är ju Successions premiss.
Exakt. Ja, men det är typ alla premisser i hela världen.
Ja, men det finns ju två. Antingen är det eller så är det arbetarklassfyllon. Det är som Sverige också är väldigt
förtjust i. Slår sin familj.
Ja, de har ett jävla hjärta av guld. Den finlandssvenska.
Det är bara jättesvårt att bli nykter.
Ja. Men det är ju alltid den här, under den, bakom den välpolerade fasaden. Okej, ja. Nej, men och nu är det ju faktiskt så att i verkligheten så kan en välpolerad fasad faktiskt bara vara en välpolerad fasad. Och det behöver inte dölja sig något ondskefullt under den. Eller bakom den. Faktum är att det är precis tvärtom om vi ska prata om verkligheten. Förmögna, framgångsrika människor som paret Ramsey mördar inte sina barn på det här sättet. Jag menar, kolla på John och Patsy Ramsey. Har ni sett bilder på henne? Kolla på familjen. Mm. De är ju alltså picture perfect. De är den amerikanska drömmen besannad. Och det är ju såklart långt ifrån gärningsmän vid andra barnmord som fallet Bobby och liknande man kan komma.
Oh.
Nej, precis. Bobbys familj såg ju inte alls ut som den amerikanska drömmen. Nej,
nej, och det skedde ju ett mord i Storbritannien här förra veckan där en 6-årig pojke blev mördad av sina föräldrar. Och man kan ju kolla på bilden på de föräldrarna. Så ser föräldrar ut som mördar sina barn. De ser inte ut som John och Patsy Ramsey.
Men nu drar du också lite fast i det slutsatser. Vem som helst kan ju mörda sina barn.
Nej, inte rika förmögna människor. Ja, du kan visa mig ett exempel på det i så fall.
Vad betyder det? De lejer andra och mördar barnen, eller?
Nej, de mördar inte sina barn, punkt. Varför måste de mörda sina barn?
Va?
Jag tror att Jan säger visa ett fall där det har hänt.
Ja.
Ja, men
du får googla det.
Det finns barnmord, men det som är genomgående med barnmord är att föräldrarna har en socioekonomisk utsatt situation, nästan alltid missbrukare.
Men Clara, jag vet heller inte riktigt vad som är facit här. Jag litar på John nu, men du kan väl få i uppgift till resten av veckan och bara googla
barnmord.
Rich people killing their kids.
Du tycker att det är det jag vill göra när jag själv är väl någorlunda rich people, alltså rich. Jag är medelklass, men ändå gravid också med mitt tredje barn. Det är det jag ska syssla med.
Än att googla för er katt.
Om man hittar någon rik människa som har mördat sitt barn, kanske, men inte på det här sättet. Inte på det här sättet.
Nej, okay.
Och jag är ju besatt av det här fallet. Jag har haft kontakt med folk som jobbat med det, boende i Boulder. Jag har till och med mejlat den nuvarande husägaren till Ramsey-familjens hus för att höra om jag kan få komma och hälsa på. Men hon har inte svarat än i alla fall.
Men det förstår jag. Fan vad creepy.
Ja, det är kanske lite konstigt. Jag tänkte att vi kan lyssna på en intervju som gjordes med John och Patsy Ramsey en vecka efter mordet. För då säger Patsy någonting i slutet som tyvärr fortfarande är sant.
You believe it's someone outside your home.
There
There is a killer on the loose. I don't know who it is. I don't know if it's a he or a she. But if I were a resident of Boulder, I would tell my friends to keep your babies close to you. There's someone out there.
Så här pratar hon ju inte vanligtvis, utan hon måste ju vara helt drogad här. Hon sluddrar ju nästan.
Men det förstår man ju också att hon är. Det hade jag också varit om mitt barn hade blivit mördad.
Ja, det trodde ju inte folket då, utan de tänkte här är det något skumt på gång. Och trots att det är nästan exakt 25 år sedan Patsy Ramsing sa det här, så är det ju fortfarande sant. There's someone out there. Mm. Patsy har sedan dess tyvärr dött i cancer, men John Ramsey lever fortfarande. Och han har inte gett upp sökandet efter sin dotters mördare. Och än idag är ju fallet olöst. Mm. Så vitt jag förstår pågår ingen aktiv utredning, eftersom man hos polisen verkar anse att det här redan är löst. Inget har i alla fall hänt sen dess. Men vem var det då som mördade JonBenet? Hur kan den här personen ha tagit sig in i huset obemärkt? Hur kan han ha fört ner JonBenet från hennes sovrum till källaren utan att hon skrek? Varför skriver han ett så långt brev? Varför är det skrivet på det där sättet? Varför skrev han ett brev överhuvudtaget? JonBenet ligger ju där i huset. Hon är ju inte kidnappad.
Nej.
Varför riktade det sig bara till pappan John? Ingen annan är ju ens omnämnd. Och hur var det med den där ananassen? Vem gav JonBenet den? Det är liksom så många frågor, och att gå igenom min gärningsmannaprofil skulle ta alldeles för lång tid.
Du har en sån?
Ja, det är klart.
Du har gjort den själv?
Ja, absolut. Och därför skulle jag vilja hänvisa, surprise, surprise, till den bok som jag har skrivit om det här fallet.
Uh-huh.
Den heter Den som vet, och kom ut i år. Det är en deckare då som bygger på det här mordet, men som jag förlagt i nutida Sverige. Och istället för att det är en skönhetsdrottning som blir mördad då, så är det ett influencerbarn och lite sådana där skillnader. Och till skillnad från så många andra så ville jag ta avstamp i bevisen.
Ah. Det är det som skiljer dig från sådana charlataner som Joyce Carol Oates.
Åh ja, åh ja. Hon skriver såklart säkert liksom bra, men det bryr inte jag mig om, för att det hon har skrivit om bygger inte på bevisen. Nej. Utan det bygger på hennes egna fruktansvärda fantasier om att det är JonBenets mamma som har torterat och mördat
Carol. Nu förstår jag att du är arg på henne.
Ja, men vad vet vi egentligen om mordet? Vad kan man dra för slutsatser av hur det här är utfört? Och vad är det för en person som ligger bakom det? Det är det jag har försökt komma fram till i den här boken. Jag besvarar de frågorna och jag blir väldigt glad och om man vill läsa den och säga vad man själv tror och tänker.
Ja.
Den som vet är en av årets julklappar.
Nej, men, och den finns på alla boksajter, Adlibris och Akademibokhandeln. Finns även som ljudbok då om man föredrar det.
Krimmorgon.
Ett nytt spännande fall hoppas jag. Idag ska du då gå igenom, är det det så kallade Halloween-mordet?
Det är det, och det har ju blivit aktuellt nu igen nyligen, för att mördaren har precis släppts ut ur fängelset. Han har avtjänat sitt straff då. Hans namn är Rudy Guede. Han har avtjänat 13 år av sitt 16-åriga straff den här vintern, och nu har han alltså också släppts fri.
Det är otroligt ju att han nästan är anonym. Ja. Alltså den mördare som faktiskt har dömts av en domstol, den enda skyldiga i den här soppan, om man ska gå då enligt domstolen eller efter domstolen, är nästan anonymiserad om man jämför med, då med de andra personerna.
Ja, verkligen. Alltså han är ju han är den enda som är dömd i domstol, men det är ju andra som har blivit dömd då i massmedia och i allmänheten, stora delar av allmänhetens medvetande.
Hon blev väl dömd?
Hon blev dömd först och sen blev hon släppt.
Ja,
så hon
precis.
Är både dömd och friad, och samtidigt inte friad alls. Samtidigt så lever hon ju fri men ändå inte fri och så vidare. Men att han har släppts ut nu har ju lett till då att den här kvinnan, Amanda Knox, nyligen gick ut på sin Twitter och uppmanade mördaren Rudy Guede att rentvå hennes namn. Alltså nu, hon menar ju så här, du är fri nu. Säg bara att jag inte hade med det här att göra liksom. Och jag skulle gärna vilja eka hennes tweet här, för att trots att en mördare blev dömd så har Amanda Knox i många sammanhang ändå pekats ut som delaktig i mordet. Varför har hon blivit det? Jo, det är på grund av vad hon gjorde i en några sekunders kort filmsnutt som kablades ut över världen. Men vi tar det från början då, för att i efterhand så låter det ju som en tonårsfantasi som förvandlades till en fruktansvärd mardröm kan man säga då. Det var ju den amerikanska utbytesstudenten Amanda Knox och italienaren Rafael Solecito som hade blivit blixtförälskade i varandra och spenderade några intensiva dagar tillsammans då 2007. Det var en väldigt kort tid de hade varit ihop alltså. Alltså ungefär lika kort som Arje Snickarens stubin. 20-åriga Amanda Knox hade lämnat tryggheten hemma i Seattle för att plugga i Perugia, Italien, och arbetade deltid på baren Le Chic, som på den tiden ägdes av färjan Håkan. Och Amanda Knox,
redan då.
Ja, exakt, han har sålt den sen, tror jag. Amanda Knox har ju berättat att hon kom hem kring lunch den här dagen efter att ha sovit hos Rafael. Hon delade lägenhet med den brittiska utbytesstudenten Meredith Kersher, som var 21 år vid den här tiden. Men hon kunde inte hitta Meredith någonstans när hon kom hem. Istället möttes hon av en öppen ytterdörr och ett nedblodat badrum, enligt Knox egen berättelse. Hon försökte ringa Meredith men fick inget svar, och till slut så ringde hon polisen. Två polismän kom till platsen och hittar då Meredith Kersher död. Kroppen var övertäckt med ett täcke. Hon hade utsatt för övergrepp och hade blivit brutalt mördad. Italiensk polis menade att mordet var extra brutalt eftersom Meredith lämnats att förblöda till döds. Och snart hade händelsen fått stor uppmärksamhet i hela världens media. Delvis eftersom Meredith var utklädd i en vampyrkostym efter att hon hade varit på en maskerad då tidigare samma kväll, och då kom det att kallas Halloween-mordet i tidningarna. Och jag menar, tidigare hade det mest dramatiska som hänt på Halloween varit när Jockiboi dykt upp på en Halloweenfest i blackface.
Joakim Lundell.
Ja, just det. Så det är klart att ja, det blev en grej. Media gillade det här Halloween-mordet. Polisens misstankar riktades snart mot Amanda och Rafael, för de ansågs ha betett sig underligt när de då bara timmar efter mordet gjorde någonting som fångades på video. Och jag vill hävda att det är här, i den här korta videon utanför mordplatsen, som Amanda Knox döms i allmänhetens ögon. Jag tänker vi kan lägga upp den videon på vår Instagram @dailymessiah, så får man titta på den. Jag återkommer till den också. På mordplatsen så hade polisens tekniker hittat DNA som knöt paret till platsen, alltså Amanda och Rafael. Och det var ju kanske inte så konstigt då, med tanke på att Amanda bodde där. Men det här användes i alla fall emot dem. Men det fanns också en massa DNA från en annan person. Och via obduktionen av Meredith så hittades tecken på att hon hade haft sex med en man, Rudy Guede. En man som var känd för att gjort inbrott i kvarteren kort innan hon dog då, och hans DNA hittades. Den här Rudy greps ju då och erkände att han hade haft sex med Meredith, men hävdade att en annan man hade mördat henne när han var på toaletten.
Okej. Ja, det, som man brukar. Ja. Det är jobbigt att det hände.
Ja, exakt. Man ska bara på toa och sen. Men det hjälpte inte, utan han dömdes mot sitt nekande. Men rättegången mot Rudy samlade på långa vägar inte så mycket uppmärksamhet som de mot Amanda och Rafael, som inleddes i januari 2009. Den lilla rättssalen var så full av reportrar från världens alla hörn att ett par journalister fick sitta vid försvarets bord för att få plats. Bland annat Aftonbladets Tobbe Ek, vars keps tog upp halva rättssalen.
Ja, det är så jävla typiskt att han ska in med den hela tiden just i rättssalen. För man tänker att man borde spara plats istället för...
Ja, men han kunde ju tagit av sig kepsen kanske, men det gjorde han inte.
Ja, men det är ingen som har sett honom
utan
kepsen.
Nej, jag tror inte det finns.
Polisens teori var i alla fall att mordet på Meredith var resultatet av en sexlek som gått fruktansvärt fel. Och medierapporteringen hade centrerats då kring Amanda Knox och hennes sexliv. För tidningarna hade hittat hennes MySpace-konto. Och för er som inte vet vad det är, så var det en sociala medieplattform som TikTok ungefär, fast där allt såg ut och lät för jävligt.
Ja, det gjorde det verkligen.
Ja, men om man minns MySpace, fan vad, liksom, vad mycket skitljud man har lyssnat på MySpace. Och där på MySpace så kallade Amanda Knox sig själv för Foxy Noxy, något som tidningarna sen döpte henne till. Alltså det är ungefär som att man skulle kalla Bianca Ingrosso för Burleska Bianca eller något sånt där. Ja, men alltså det är, ja, ja, ungefär.
Och även om Burleska Bianca då skulle vara ett etablerat namn för henne, så är inte det, jag skulle ju inte hävda att det är en garant för att man är en skyldig i en mordrätt.
Nej, inte enligt dig, nej. Men enligt tidningarna så såg de ju liksom, den italienska åklagaren och då italienska tidningar och också brittiska tidningar, för Meredith var ju brittisk, mordoffret alltså. Mm. De gillade ju det här, Foxy Noxy, att hon var liksom en mansslukerska. Någon slags femme fatale med en engelsk ansikte och djävulens ögon, typ. Tidningarna kom ju också över hennes dagbok som de publicerade där hon skrivit om sina sexpartners.
Just det, det är så sjukt ju.
Ja, och både Amanda och Rafael nekade ju såklart, men de dömdes ändå, egentligen utan bevisning. Och allt som fanns var ju egentligen den här videon. Och vad gör då Amanda på videon? Hon kysser sin kille Rafael på ett... Ja, vad media menar är ett sexuellt sätt. Och det här sker ju då precis när hon... Hon fångades ju av en tv-kamera, en nyhetskamera, när hon då står utanför huset och polisen precis har hittat Meredith. Så hon har ju precis fått reda på att Meredith har dött, och då kysser hon sin kille Rafael. Och det här tyckte ju då både åklagaren och media var väldigt suspekt.
Det är också så märkligt, för jag tycker när man ser den kyssen så är det så här, det är ju liksom, de är uppskakade och det är typ så här, hon söker trygghet. Det tycker jag det ser ut som.
Ja, vi lägger upp den på At the Daily Messiah, men verkligen, det är inte så att man sitter och tänker att man bevittnar någon slags förspel.
Ja, men det är ju det som både åklagaren och media hävdade då, att det här ser ju, deras kyss ser sexuell ut på något sätt. Och att det kan bara tyda på att hon var inblandad i det här som någon slags sexuell, jag vet inte, lek.
Än så länge bevisläget väldigt svagt, får man säga.
Exakt. Och efter flera överklaganden och ytterligare rättegångar så frias Amanda och Rafael till slut, eftersom, precis som du säger, det finns liksom ingen bevisning riktigt. Men hon är ju fortfarande dömd i mångas ögon, speciellt i italienska ögon. För det här kommer lite en anekdot då. För jag dejtade en italiensk tjej för många år sedan.
Ja.
Skryt med oss.
Ja, men, och då när jag satt på någon så här släktmiddag så frågade jag, tror ni Amanda Knox är skyldig? Och då tittade alla på varandra först och sa, si.
Vilken inblick i det italienska lynnet. Ja, men var det här, si. Började du, var det första gången du träffade då hennes familj? Och din första fråga är, mi chiamo John. So, do you think...
Ja, men vad ska jag fråga om? Pasta?
Var det här samma middag som en av hennes italienska farbröder kom fram till dig och sa, so John, do you like rock and music?
Ja, Giuseppe. Det var hans fråga. Och jag frågade, so Giuseppe, do you think Amanda Knox is guilty?
Wow, vilket möte mellan den svenska och italienska kulturen.
Ja, och när alla sa si då blev jag ju lite upprörd. Jag sa ju, hon är ju fria, det finns ju inga bevis. Och då sa de så här, well, she's a guilty of something. Alltså, något är hon skyldig till. Det var precis så de sa. Och jag fattade liksom inte riktigt vad de menade med det där. Så jag frågade liksom, vad menar ni med det? Och då sa de bara, that's the one spicy meatball.
Oj, de bytte där.
Ja, det kanske är något uttryck för, jag vet inte.
Ja, det kan det ju vara i och för sig. Jag kan inte så mycket
meatball. Så jag blev liksom inte så mycket klokare av det. Men det här verkar i alla fall fortfarande vara någon slags allmän uppfattning om Amanda Knox i Italien och i England, trots att hon är helt friad. Men där slutar då historien om Halloween-mordet. Det borde ju inte vara en historia om Amanda Knox, för hon hade ju ingenting med det här att göra. Och när hennes mördare nu är släppt så tycker jag att vi ska skänka en tanke till Meredith Kircher, mordoffret som fick sitt liv avslutat alldeles för tidigt.
Ja, verkligen. Matt Damon, han gjorde väl en film relativt nyligen som handlade om just det här mordet, där han var då pappan som skulle försöka få sin dotter friad. Hon hade hamnat i typ ett fängelse utomlands för ett mord. Och sen i slutet av allt det här så insinuerar de att dottern ändå var skyldig och hade... Ja, men typ bett den här mannen att mörda rumskompisen som också var hennes liksom kärleksintresse.
She's a guilty of something.
Exakt så.
Ja, men det säger ganska mycket, tycker jag, att när man skriver en Hollywoodfilm så är ju det mest dramatiska slutet att ha. Och det är därför massmedia fungerar ju väldigt likt då, att så här, den här storyn om femme fatalen Amanda Knox som får män att göra vad hon vill, att mörda andra kvinnor och så vidare. Den historien är så pass kittlande att man väljer att berätta den istället för sanningen.
Ja, precis. Att det var en inbrottstjuv som också var väl dokumenterat, en ganska sleazy guy, va? Som de hade kört ut ur huset innan, för han hade väl varit där någon gång på någon...
Ja, han hade ju också gjort inbrott i hus precis bredvid perioden innan och sådär. Så absolut. Och hans del... Alltså det finns ju då konklusiv bevisning för att det är han som har utfört det här mordet. Men precis. Det var det.
Ja, det var det.
Vad snabbt han kom ut ändå.
13 år.
Det känns som att italienska domar, jag vet inte, bara fördomen säger att de skulle ha längre straff i Italien. Det där känns som ett svenskt straff.
Först blev han ju dömd till 30 år, Och, men sen efter en överklagan så fick jag straffet sänkt till 16 år. Och många tror ju att den domstol som sen sänkte straffet var inne på att han faktiskt, att Amanda Knox och Rafael Solicito då hade någonting med det här att göra, att han inte var ensam. Och därför sänkte de straffet. Och det har ju lett till att han har kommit ut nu efter 13 år.
Men du, John, visste du om det här, att du, den här Matt Damon-filmen som Clara nämnde?
Ja, ja, jo.
Har du sett den?
Nej, jag blev irriterad när jag läste om
den. Den kom förra året, Stillwater. Jag hade ingen aning om Stillwater, va? Heter
ja.
Den.
Ja, precis.
Ja, precis. Och Amanda Knox själv har uttalat sig om filmen. Hon har sagt att nej, de gör, ja, de tar fram fakta som inte stämmer. Ja, hon tar ju såklart, hon skriver inte under på att det var så det gick till.
Nej, och ja, det var när jag läste att hon hade sagt det som jag inte blev sugen på att se filmen, utan man kan istället, tycker jag, se dokumentären om henne på Netflix, Amanda Knox, om man vill ha lite mer korrekt info. Där är också de här brittiska jävla skitjournalisterna som kallade henne Foxy Knox intervjuade, där de motiverar då all deras rapportering om det här. Och, ja, det är ju värt att se för att få en inblick i hur de fungerar.
Ja.
Också värt att se för att se de här, ska man säga, klandervärda italienska gubbarna till åklagare som inte alltid, de känns inte helt reko.
Nej, nej, verkligen inte, utan de letar efter märkliga motiv, får man ändå säga.
Ja, men nästan en katolsk syn också, de letar efter synd liksom i henne och att det du ska förklara. Ja, det är intressant, det kan ni se på Netflix, och så kan ni se den här Stillwater, den ska jag försöka se själv nu, även om den kanske då inte speglar verkligheten.
Den är ingen bra.
Är den ingen bra?
Nej, jag tycker inte.
Nej, jag fattar.
Krimmorgon.
Det är ju roligt, det är många som har skrivit på våra sociala medier att Daily Messiah, att de vill ha en krimpodd. Ja, men bara med det, alltså, utan allt annat tjafs som är runt det.
Vadå, alltså vi?
Att de skär bort oss, ja.
Jaha, ja. Vi kanske kan lägga ut en variant, en sån här kort version, där det bara är krimmorgon.
Det är ingen dum idé.
Nej, kanske inte, men
då skulle man gå miste då om Tassos-gingen, och det tror jag många skulle tycka var trist.
Ja, det är ju för sig sant. Ja,
förlåt, för sig sant. Vad har du för fall idag?
Nej, men en riktig jävla goding blir det idag. Får jag inte säga goding? Nej, men det kommer från när GV skulle lansera sin serie Sommarmord, som gick på SVT för några år sedan.
Okej.
Okay. Då satt han i trailern då, när den första som släpptes. Då satt han på väg upp och skulle göra en grej om det här Apojaure-mordet som Kvick fälldes för. Och då sa han så här, i den första trailern: ett mord i midnattssolens land, ett dubbelmord, en riktig liten goding. Och då var det så att det var ju liksom anhöriga med i det här. Så när de fick klippa bort det där, så kom den nya trailern då. Men det har alltid fastnat med mig, att det är ganska avslöjande för oss som gillar krim. Ja. Så tänker man på fall som godingar.
Mm. Att de då äggar det som ursprungligen drog en till.
Exakt, ja. Men det är ju fruktansvärt hemskt, så jag tar avstånd direkt från, alltså från det direkt, att man kan inte prata om det som godingar, för det handlar ju om blod och mord och hemska saker. Det
påminner om en sång av Bo Burnham, där han, som släppt förra året, när han sjöng att han, i vers 2 så sjöng han att jag tar givetvis avstånd från det jag sjöng i vers 1.
Ja, men I wanna show you how I'm growing as a person, but first I feel I must address the lyrics from the previous verse. I tried to hide behind my childhood, and that's not okay. My actions are my own, I won't explain them away. I've done a lot of self-reflecting since I started singing this song. I was totally wrong when I said it. Bra, jag tar avstånd från det jag sa i inledningen av veckans krimmorgon. I alla fall, det här är det mest, alltså det mest mystiska försvinnandet någonsin. Mm-hmm. Det kan jag säga utan att darra på manschetten.
Som man gjorde på 1800-talet.
Ja, men alltså, det är så jävla mystiskt. Och det ska bli kul att se vad ni tror om det här. Clara Messiah. Och också lyssnarna får gärna, jag tycker det är också kul när de hör av sig till att Daily Messiah och skriver vad de tror, eller de ofta teorier och sådär. Kul. Och det här fallet kallas för The Springfield 3. Vi börjar historien då. Det är nästan 30 år sedan det här hände. När Susie och Stacy tog studenten en juni eftermiddag i Springfield, Missouri i USA, från Kickapoo High School. Och Kickapoo High School, översatt i svenska, blir ungefär sparka bajs gymnasium.
Ja, det blir det.
Ja. Och de är på fest då, som man ofta är när man har tagit studenten, Susie och Stacy. Och runt 2-tiden på natten åker de hem till Susie för att sova där. De ska åka till något vattenland dagen efter med några kompisar. Och där hemma väntar Susies mamma Cheryl. Mm. Hon har ägnat hela kvällen åt att måla om en gammal byrå och prata med en kompis runt 11 på kvällen. Morgonen därpå, runt klockan 9, så kommer en kompis till tjejerna, hon heter Janelle, och hennes pojkvän till huset. De har inte dykt upp hemma hos henne, alltså de här tre kvinnorna, Susie, Stacy och Cheryl, som de hade bestämt då på morgonen. Och de ser att alla tre bilar står där, de hade varsin då. Precis utanför ytterdörren så ligger krossat glas som verkar komma från en sån där ytterlampa som sitter utanför dörren. Men själva lampan sitter kvar. Och de vill ju vara snälla och så där och sopar upp glaset. Men när de knackar på så svarar ingen. Mm. Men dörren är inte låst. Så de går in i huset, de här kompisarna. Och där ser det ut som om de tre kvinnorna precis gjort sig redo för att lägga sig. Det var så alltså Susie och Stacy, två 19-åringar, och Susies mamma Cheryl. Det ser ut som att de precis har gjort sig redo för att gå och lägga sig. Deras kläder ligger vikta bredvid sängarna. Deras handväskor står uppradade på en byrå. De har tvättat av sig sminket i badrummet. Men de hittar inte de här tre kvinnorna. TVn står på. Cheryls hund är hemma i huset. Kanel. Ja, alltså hunden hette Kanel.
Alltså, Kanel.
Ja, cinnamon hette. Okay. Ja. Som också är en favoritingrediens för Messiah då.
Mm, jag älskar pepparkakor. Verkligen.
Men när det här paret är där då så händer någonting. De ser inte kvinnorna någonstans, men som hämtat ur nästan en skräckfilm så ringer det i telefonen. Och vad som sägs där, när då Janelle svarar, kommer att bli omdiskuterat många år efter och fortfarande än idag. För när telefonen ringer, inte bara en gång utan två gånger, så är det en man på andra änden. Mm. Och den här mannen kommer med flera sexuella antydningar till Janelle. Mm. Hon kan inte riktigt komma ihåg i efterhand exakt vad det var. Hon bara minns det som liksom ganska obehagligt. Och det här paret tycker så här, vad fan är det som händer här? De går därifrån, de stänger dörren. Och när Stacys mamma, Stacy var den här andra 19-åringen då som försvunnit, sen dyker upp några timmar senare i det här huset, så finns det ett meddelande på telefonsvararen. Hon lyssnar på det, men råkar radera det. Hon minns inte exakt vad som sades på meddelandet, bara att det var väldigt konstigt och att det gav henne då rysningar. Så det är någonting konstigt som pågår här. Och hon raderade det här meddelandet av misstag alltså. Det var inte som när den nya stjärnmäklaren Samir Badran la upp en bild på Instagram där det stod tag a ho och fick ta bort den efter att Christer Björkman hotat med att ställa in hans medverkan i Mello.
Nej, vad sjukt, gjorde han det?
Ja, det var.
Åh, vad sjukt.
Men det här var ett misstag då, hon raderade. Ja. Den här mamman ringer sen polisen som kommer dit, och inne i huset så gör man egentligen inga fynd förutom det här, precis som jag beskrev innan. Man konstaterar bara att alla kända ägodelar från de här tre kvinnorna finns kvar. T-shirts, underkläder, handväskor, pengar, bilarna finns kvar, cigaretter. Och den här mamman var kedjerökare. Hon skulle inte gå någonstans utan sina cigaretter, har folk sagt. Och det är kanske inget som man vill ha som sitt eftermäle, jag vet inte.
Nej, man vill inte ha det i dödsannonsen.
Nej.
Gick inte en meter utan sina ultra blend light mentol.
Exakt, men så var det i alla fall. Och hunden var ju kvar också. Det är som om alla de här tre kvinnorna har gjort sig redo för att gå och lägga sig och sen bara puff, gått upp i rök.
Till en annan dimension kanske.
Ja, kanske, för det här är liksom allt man vet om det här fallet. Det dyker upp några misstänkta efter, någon känd sexualbrottsling som bor en bit bort, en bror till en av tjejerna som tidigare varit våldsam och lite annat och löst folk. Men inget som egentligen leder någonstans, och alla har i princip alibi. Och utredningen har inte lett fram till något på exakt 30 år i år. Så vad i helvete är det som har hänt där? Alltså, jag kan inte minnas något fall där tre vuxna kvinnor, två 19-åringar och en 42-åring, bara försvunnit spårlöst från sitt eget hem.
Nej, det är sjukt.
Mitt i ett bostadsområde.
Mm.
Så eftersom jag inte hittar några svar på det här, så har jag i min privatspanargärning istället kommit fram till några frågor.
Okej.
Okay. Som jag tycker, de här frågorna måste besvaras för att kunna komma närmare en lösning då. Så jag vänder på det och ser om vi tillsammans kan komma fram till någonting.
Mm.
De här kvinnorna skulle ju, kan man ändå tänka sig, inte bara ha sprungit ut i sina underkläder mitt i natten, utan någon måste ju ha kommit dit och gjort något med dem.
Ja.
Så mina frågor är: hur kunde någon få de tre kvinnorna ut ur huset den natten utan att lämna ett spår av bevis eller tecken på en kamp? Utgav någon sig kanske för att vara någon typ av auktoritet för att få tillträde till huset?
Mm-hmm.
Fejkade någon en nödsituation för att få kvinnorna att följa med dem eftersom de har lämnat alla sina grejer?
Mm.
Hade någon ett vapen som han får man väl anta, använde för att kontrollera dem?
Mm. I och med att de var tre då?
I och med att de var tre. Mm. Hur kontrollerar man tre vuxna människor?
Precis. Tre vuxna kvinnor då?
Tre vuxna kvinnor.
Jag kan knappt kontrollera en.
Nej, och inte i sina underkläder heller.
Men det ska gudarna veta, det har jag aldrig kunnat.
Nej, har du försökt någon gång?
Fy fan.
Nej, men alltså
inte kontrollera.
Nej, men jag har försökt säga liksom plats.
Hur har det gått då?
Det har inte gått bra.
Nej, alltså, man kan tänka mig att han kanske behövde ett vapen då.
Ja. Det hade underlättat för min del.
Jag förstår, det här är ingen how-to-guide för att kontrollera kvinnor i underkläder. Men...
Nej, jag menar jag är inte någon aggressiv, utan jag är bara så. Nu,
det var ett konstaterande.
Nu ska vi se min show.
Jaha, det har showen.
Okay. Igen, alltså... Du ska spela upp din show igen.
Min fru har aldrig sett någon av mina shower.
Ja, just det. Men hon skulle få ha byxor på sig i alla fall.
Om... Ja, det spelar skitsamma. Bara hon sitter där. Om du ska till en pistol för att ta sig igenom det.
Två frågor till då. Hur kan kvinnorna ha transporterats från huset i ett fordon? Vilket det måste ha varit. De kan inte bara sprungit ner för gatan, för då skulle ju folk
någon
ha sett dem. Sannolikt då mot sin vilja, utan att väcka misstankar eller väcka uppmärksamhet, medan förövaren fortfarande kunde köra det här fordonet och förhindra att de tre kvinnorna flydde eller ropade på hjälp. Så även om man har ett vapen, så blir det ju väldigt svårt att ha liksom tre kvinnor i bilen och så köra bilen. Och sist då, varför har polisen inte kommit fram till någonting på nästan 30 år? Och ni får säga vad ni tror, men jag kan bara se att det finns ett svar som skulle förklara allt det här.
Mm. Så du säger att du har löst det?
Men det, i alla fall, det finns bara ett svar som skulle besvara alla de här frågorna.
Okej. Okay.
Och då frågar jag ju såklart er, vad är det för typ av person som checkar alla de här boxarna? Och det måste ju vara en polis.
Mm.
Det vill säga, att kontrollera någon, du behöver ett vapen. Mm. Du måste också sätta dem i ett fordon där de inte åker därifrån. De inte rymmer från den. Och varför skulle inte de bara liksom springa därifrån? Jo, det behövs ju vara någon typ av auktoritet. Och en polis, om en polis kommer hem till er mitt i natten och säger, nu måste ni följa med här. Någonting har hänt. Ja. Sätt er snabbt, ni hinner inte ta med er varken hunden eller kanelen eller cigaretterna.
Nej.
Jag kan bara se det svaret på det. Vad tror ni?
Är det det eller att du får?
Ja, men då tror jag mer på teori 1.
Vad tror du då med så här?
Ja, men det låter väl vettigt att jag skulle knacka på någon utklädd till polis. Eller riktigt. Ja,
det måste
polis.
Vara en polis.
Ja, det kan man kan också köpa en sån Buttricks.
Vad då sån polis? Du köper du polisbilar på Buttricks också då?
Ja, fast han kanske bara får ut dem i huset civil och sen in i en van eller någonting.
Men var fan är de då? Vad har han gjort med dem? Det är ett otroligt mysterium. Det heter The Springfield 3. Ja. Som i många andra fall som jag går igenom, så varnar jag för att börja nysta sig in i det här, för man blir fucking galen av det.
Inga spår.
Det finns inga spår.
De är borta.
Inte ett spår på 30 år, och det är det mest mystiska försvinnandet, tror jag, i världshistorien.
Podplay, en del av